FMM Stockholm.
Ja, men det är vi det. Vi är igång, vi äter, vi är på lufta. Aj. Ah, vad skönt. Ja, då vet vi att vi är på luft i alla fall och är igång här med en riktig sändning. Föreningen Musik och Media. Tänk att det är lite, det är måndag morgon och man är lite ovan. Det var ju ett tag sedan senast. Så att vi ska se om vi kommer tillbaka till våra rutiner här. Ja, det verkar fungera.
I nyheterna om en liten stund. Arboga-rättegången närmar sig sitt slut och hårdare krav för den som har personliga assistenter. Mer om det här i nyheterna om en liten stund.
Ja, det är Berglund Produktion som står för nyheterna denna morgon, alltså mer om det om en liten stund. Men det är väl bara att ta och spela en liten låt här, varför inte ta en av favoriterna här? Aretha Franklin. God morgon, jag heter Lasse Lundeberg. Finns här på vardagmorgarna mellan 8 och 9 för en musik och media. Lite ovanlig stil för Aretha Franklin, Spanish Harlem. Lite, jag tycker det är lite ovanligt för att vara henne. Men nu har det blivit dags för den stora stunden här på FMM. Varsågod.
Arboga-rättegången närmar sig sitt slut och hårdare krav för den som har personliga assistenter. Det här är radions nyheter. Idag sker slutpläderingar i den så kallade Arboga-rättegången. Den åtalade 32-åriga tyskan var i Arboga när det brutala barnamorden ägde rum i mars och hade svartsjuk motiv enligt åklagaren. Dessutom har mamman pekat ut tyskan. Men enligt mina gränser, docent i processrätt vid Uppsala universitet, räcker inte det för att fälla den åtalade eftersom det saknas tekniska bevis. Två bilar, en motorcykel och en fyrhjuling förstördes så att 40-tal bilar rök och sot skadades vid en brand i ett garage i Malmö natten till idag. Polisens tekniker ska då undersöka brandplatsen. Två maskerade män med pistoler rånade igår kväll en värdetransport i Nacka utanför Stockholm. Männen försvann på en moped med en värdväska med okänt innehåll. Inga skott avlossades och ingen kom till fysisk skada. Det finska par som var efterlysta sedan det avvikit under en permission i förra veckan greps igår i Bergen. Den 59-åriga mannen dömdes för mord i Sverige 1991 och den 43-åriga kvinnan dömdes 1996 för delaktighet i ett dubbelmord i Ulleborg. Under sin tid i frihet hade med att vara i Sverige och hyra en bil. Reglerna för funktionshindrade att få personlig assistans ska göras lika över hela landet. Detta enligt en ny statlig utredning skriver Svenska Dagbladet. Det blir generösare på en del håll men hårdare på andra. Hittills antalet timmar en funktionshindrad kan få hjälp varierat kraftigt mellan kommunerna. Det nya riktmärket blir 100 timmar per vecka. Kontrollen ska också skärpas med krav på Försäkringskassan att polisanmäla alla former av missbruk som upptäcks. Radions nyheter med Mikael Berglund.
Det kan man höra varje morgon här på Föreningen Musik och Media. Vi sänder nämligen måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och sen på söndag. Och vi har då nyheter varje morgon. Och på söndagarna så är det Thomas som sänder morgonkoppen här mellan klockan 9 och 11. Annars på helgfria vardagar så är det jag, Lasse Lundberg, som sänder här på FMM klockan 8 till 9. Time ago, I can still be the day that I die. Den kompletta, långa originalversionen, 8 minuter och 34 sekunder. Bye bye Miss American Pie, Don McLean på Föreningen Musik och Media. Jag kommer ihåg när de liksom annonserade, då var det Claes Buling eller någon där i P2 och sen gick över P3 när de hade sina popprogram Sveriges Radio på 60-talet, hur det då var så att låtarna hade blivit så långa. Man var ju van vid låtar som var 1,50 det på slutet av 50-talet och bara på 60-talet, och sen gick man upp till 2,16 och sen småningom började de närma sig liksom 2,45 och 3 minuter och Men det var någonting alldeles fantastiskt när var det Beatles som gjorde en låt som var 7 minuter och det var liksom jättelångt. Den här låten var alltså 8 minuter och 34 sekunder och på, ja, alltså 3:30 brukar väl hitlåtarna vara sen på 80-talet. De som var gjorda för radio, radioversionerna var ungefär 3:30. Och det var vanligt då med 7 minuters, 8 minuters låtar för de här diskoversionerna eller 12-tumsversionerna av musiken som kom i med hela discovågen. Men som sagt, redan på 60-talet, 70-talet så var det alldeles fantastiskt när låtarna började bli längre. Och ja, det var liksom sådana saker man förundrades över då. Det var kanske lite enklare på den tiden, jag vet inte. Vi tar lite mer sådär trevligt. Bobby Goldsboro, trevlig, mjuk amerikansk melodiradio. There he sits with a pen and a yellow pad. Scotty Grove. Ja, kan det ha varit så att Barack Obama sa det då till sin nyutexaminerade, det vill säga nyutnämnde vicepresidentkandidat? That's my boy. Kanske, kanske inte. Jag vet inte. I så fall har ju verkligen saker och ting förändrat sig borta i Amerika. Och vad Barack Obama sagt och vad en svensk-amerikan sa i tv-soffan för en halvtimme sedan på Sveriges Television var att 8 år av den här Bush-hysterin och krigandet, ja, han sa inte de orden, det var jag som färglade lite grann, koloriserade hans uttalande lite, men att det har varit något hemskt för utrikespolitiken, och det har det ju varit också. Det här kriget i Irak har ju faktiskt dragit ner USAs anseende, för att inte tala om det allra värsta, nämligen alltid lidande i mänsklig död och mänsklig lidande, livslång invaliditet och livslångt lidande och saknad som drabbar människor i Irak och i USA. Jag har ju bott i USA ganska länge och vet alla de människor som är reservofficerare, som det kallas i Sverige, men som jobbar vanliga jobb och kanske varannan helg har någon sån där övning, och så är det lite längre om det är någon månad under sommaren, hur det är. Och som nu är försvunna, som är döda, många av dem. Det är folk som jobbade som kanske gympalärare eller som vanliga lärare eller som poliser eller som allt möjligt, som inte finns i amerikanska samhället. Antingen är de i Irak eller också de döda eller också de invalidiserade och kräver livslång vård. Men mot det här ska vi ställa så som aldrig nämns, för jag håller med om att det är ett livslångt lidande som det innebär för de här människorna, och framförallt för USAs anseende har det här Irakkriget inneburit det. Men en sak som aldrig nämns, det är ju den andra sidan. Tänk om inte nu Bush hade dragit ur stad och börjat kriga i Irak. Det kan ligga någonting i vad de säger på den sidan, att då hade kanske det här med 9-11 bara varit det första skottet, och det kanske hade blivit betydligt fler terrorattentat i Europa och i USA, och betydligt fler hade dött än på amerikansk marken som dödades den 11 september. Och det är klart, hade det skett ett större attentat till, då hade ju gensvar blivit ännu starkare. Då hade liksom, eller på att säga, inte bara Irak invaderats, hade det kanske varit det, men det ligger någonting i den sidan av saken. Det är så här när man kollar historia, att man gör det för enkelt först, om man bara liksom efteråt när någonting har hänt säger liksom, jag måste titta där, jag måste titta där. För det ligger någonting i vad administrationen säger, att tack vare att man krigar i Irak så har man dragit till sig Al-Qaida och Al-Qaida-liknande organisationer och främmande stater som stöder Al-Qaida. Man har dragit deras uppmärksamhet till Irak i det här fallet och bort ifrån USA. En grundregel i krigföring är att man ska försöka hålla kriget bort ifrån sin hemmaplan. Och man kan ju undra vad som hade hänt om USA hade reagerat svagare på 11 september. Och det är så lustigt därför att alla är överens om att ja, det var rätt att invadera Afghanistan och sådär. Det säger ju Barack Obama också med stora bokstäver. Jag har sagt flera gånger. Och det finns en enkel logik i det att Al-Qaida var ju stationerad i Afghanistan och talibanerna som hade makten där, de hade ju Bin Laden och Al-Qaida hos sig som någon form av, ja, de hade sin bas där. Så på sätt och vis hade Al-Qaida nästan en egen stat, skulle man kunna säga. De hade träningsläger där för att träna terrorister, och hade gjort det i många år. Och då kommer vi in på Bill Clinton, för talibanerna huserade ju länge i Afghanistan och byggde upp sin verksamhet. Och Bill Clinton var väldigt blek på utrikespolitik. Dels okunnig redan när han tillträdde. Och han gjorde inte mycket vad gäller utrikespolitik. Sovjetunionen hade ju kraschats då tidigare med hjälp, ja, med hjälp av Reagan, med hjälp av Polen, lite med hjälp av Margaret Thatcher och kanske inte minst med hjälp av då George Bush den äldre och CIA och sådana saker. Man hade lyckats krascha Sovjetunionen. Och då hände det. Det var precis då jag flyttade till USA. Då hände det att plötsligt så ändrade man liksom talen eller utrikespolitik. Att det finns inga hot, det finns inga hot. Det gick som så, gick snacket nästan. Både undermedvetet och medvetet. Att nu är det ingenting som hotar världsfreden längre. När vi har lyckats knäcka Sovjet äntligen. Och det hör ju till saken att det var ju Sovjet som låg bakom väldigt mycket av kriganet runt om i hela jorden. Riktiga krig, om man kan kalla det så. Terrorattentat, politiska mord och så vidare. Väldigt mycket var Sovjets hand i bakgrunden, vilket då inte svenska media berättade så mycket om. Då inte berättar nu heller, det är därför jag berättar det. Så det låg väldigt mycket i att när man hade lyckats få bort Moskva så blev det betydligt lugnare i världen. Jag bara ska räkna upp de saker som Sovjet stödde. Så man stödde till exempel IRAs bombande i London till exempel. Man stödde ETA då, kanske möjligen via Fidel Castro som fortfarande finns kvar. Ja, kanske inte bokstavligt talat än så länge. Men... Och man stödde till exempel japanska röda armén som militärattentat. Man stödde ju Mellanöstern, Palestina konflikten där stödde man kriganet, mördandet i Sydafrika. Så det fanns alltså väldigt många oroshärdar, jag menar Eritrea, det var alla möjliga ställen runt om i jorden. Det är krigande mördandet som var ju, ja, Sydamerika inte minst då, där var Sovjets, Moskvas hand bakom. Ibland via sina satellitstater. Det kunde vara Östtyskland, det kunde vara Bulgarien, det kunde vara Nordkorea och så vidare. Så det låg väldigt mycket i att när man hade då lyckats knäcka Sovjetunionen eller Moskva då 1989 när muren föll, så blev det lugnare i världen. Men då tror du att det bara skulle stanna så, och att i ett vakuum det inte skulle dyka upp några nya som ville ta hand om makten. Det var extremt naivt. Och där var faktiskt Bill Clinton till stor del skyldig, som liksom bara glassade runt och på något sätt inte brydde sig om den här utrikespolitiken mycket. Och därför kom 11 september. Det är min analys. Det är alltid svårt att döma efter historien exakt vad som kunde ha hänt och inte kunde ha hänt, men Bill Clinton reagerade inte på, han reagerade för blekt och för svagt på de saker som hände. I Afrika var det två sprängningar av amerikanska ambassader som inom parentes dödade fler i lokalbefolkningen än amerikanska diplomater och utsända och så vidare. Det var sprängningen av USS Cole, alltså US Navy, ett krigsskepp som låg för ankar i, var det Yemen tror jag, om jag minns rätt. Och Al-Qaida, alla de här tre Al-Qaida-operationer. Och det var sprängningen av World Trade Center 1992 var det väl? Eller var det 93? 93 var det kanske. Jo, det var det. Någon gång i mars. Och det finns fler exempel. Och Bill Clinton gjorde inte mycket mot det här. Jag säger inte om det var rätt eller fel, det är en annan story. Men han letar liksom bero och letar det här växa till sig mer och mer och mer. Och vid något tillfälle så skickade han en sån där, eftersom man inte vill riskera amerikanska liv då, soldater, så det kunde se illa ut om amerikanska soldater blev döda eller skadade. Så fick han nästan långdistansrobot från ett, det kanske kallas en mellandistans. ifrån ett krigsskepp då, amerikanskt. En sån här robot som skulle träffa Bin Laden. Så skickade man ut till något läger i, nu ska vi se, det var väl i Afghanistan om man minns rätt, i alla fall den regionen. Slog ner där något läger där Bin Laden hade varit, men han hade ju lämnat. Så Bin Laden och hans anhang klarade sig från det. Och det tyckte då många bedömare att det här var liksom bara som att reta en sån där farlig kraft och göra dem ännu mer arga, ännu mer liksom när de klarar sig då nära så blir de ännu mer på blodad tand på något sätt. Antingen ska man slå ihjäl dem eller slå till dem riktigt hårt. Men att det var mer som provocera. Och det kan man också fråga om det var eller inte. Men hur som helst, Bill Clinton tog en ganska lös attityd till världsläget i allmänhet och det här terrorhotet i synnerhet. Och jag säger inte om det var rätt eller fel, men jag säger att det ledde då till att det blev fler terrorattentat som man inte reagerade särskilt starkt på. Och till slut blev det 9-11. Som hände när president Bush hade blivit president. Men det tog ju många, lång tid att planera 9-11, självklart, va. Och det är inte omöjligt att det var tänkt att inträffa kanske redan under Bill Clintons tid. Det är mycket möjligt. Och sen hände då efter 9-11 så kom då, eftersom man hade legat lågt och inte reagerat så länge på det här, alltså Amerika har sett, så blev det en överreaktion, tycker jag då, när man... Det var rätt att gå in i Afghanistan eftersom det var faktiskt där Al-Qaida var situerade. Även om de bokstavligt talat inte är en nation, men talibanerna, Afghanistan var ju en nation på så vis. Då kan man diskutera laglig demokratisk rätt att kalla sig nation, men då är vi tillbaka till vad ska man kalla Fidel Castros Kuba då. Det är ju ingen nation heller eftersom den är tagen med våld och så vidare. Men, och då kom 9-11 och sen blev det ett jättestort gensvar. Och frågan är om det här, även om gensvaret mot Afghanistan var riktigt, det var ju faktiskt där 11 september hade planerats, det var där hjärnorna satt för det, och det var där den stat som hade låtit de här husera med god vilja, så att säga, alltså i goda minne, hade ju då talibanernas Afghanistan låtit Bin Laden bygga upp sitt system. Men sen är det frågan med Irak, var det rätt att gå in i Irak? Ja, då kan man säga så här att ur ett stort brett perspektiv så var ju Saddam Hussein en sån som planerade terrorattentat världen över. Ungefär som Moskva hade hållit på. Och han stödde ju till exempel, han betalade $25,000 till familjen till varje massmördare eller självmordsmördare mot Israel till exempel. Och han hade även olika träningar för... Sådana här terrorister han förberedde. Han hade höll på att utveckla kärnvapen några år tidigare och så vidare. Utvecklade olika biologiska vapen, massförstörelsevapen och sådana saker. Och då kom man in, då är frågan är inte så här svartvitt klar, enkel. Det är alltså inte frågan som i rättsfall. Någon har begått ett brott och då ska man föra den inför domstol. Det fungerar ju inte så när det gäller utrikespolitik och när det gäller strategiskt tänkande. Det är alltså möjligt att den lamhet som Bill Clinton visade tidigare och inte reagera när det kan vara ganska tydliga avsändare och tydliga terrorattentat, de två ambassaderna i Afrika som Moses Cole, World Trade Center och så vidare, det kanske byttes i en förstärkt reaktion när man skulle stoppa Irak och Saddam Hussein i första hand. Men å andra sidan, det var då någonting som höll på att byggas upp där. Man hade försökt att hålla Saddam Hussein stången och man hade no-fly zones, ställen han inte fick flyga. Och USA patrullerade för att hålla Saddam Hussein lugn, patrullerade man området. Och Irak hade börjat att försöka skjuta ner de här amerikanska planen. Så att det var så att säga ett problem som man var tvungen att ta hand om på ett eller annat sätt. Dessutom så stödde ju Europa Saddam Hussein genom att sälja vapen till honom och gjorde pengar på honom och så vidare. Så att det var ju därför Europa inte gillade att han blev stoppad. Men där kan man se, vad är det rätta när det gäller utrikespolitik och det rätta att försvara demokratierna och väst? För det är bara USA som gör det. Europa är för svagt. Där finns ju inte den militära muskeln att försvara sig själv och demokratierna. Skulle inte USA göra det åt oss, så skulle vi ha blivit övertagna redan av ett Ryssland till exempel, som håller på att rusta upp nu. Nu pratar jag mer billigt och i större mått. Alltså, Ryssland är fortfarande på att rusta upp. Men man kan ju se vad de gjorde i Georgia alldeles nyligen. Eller Georgien. Och vi har också ett Iran som håller på att bygga kärnvapen och som håller på att skaffa sig missiler som faktiskt kan nå Europa. Och vilka är det då som skyddar Europa? Ja, det är USA. En rent praktisk detalj är ju Polen, om man har satt upp en sån här anläggning som ska kolla efter inkommande missiler från till exempel ett Ryssland eller från ett Iran till exempel. Kunna kolla dem och reagera mot dem och skjuta ner dem innan de slår ner. Så då har vi alltså situationen att demokratier är tvungna att försvara sig. Det finns alltid krafter som vill stoppa demokratierna. Det kan vara diktatorer i fjärran länder, det kan vara stora rika affärsintressen i de demokratiska länderna, men som vill sälja vapen och som vill kanske stora rika kretsar som inte gillar det här med demokrati så mycket. Så att i korthet är demokratierna hotade och de måste försvara sig. Och då är då frågan, det är alltså inte frågan om ett rättssamhälle som inte är demokrati över hela jorden, när man kan vänta på ett brott och sen ta till domstol, utan man måste ligga före och agera innan sådana här attentat sker. Och då skulle jag vilja säga så här, att hade Bill Clinton varit lite mera på hugget när det gäller utrikespolitik och stoppat en sån här, bokstavligt talat av Bin Laden som gjorde terrorattentat, och liksom nip in the bud heter det i Amerika, alltså att mot Olle Grind säger man på svenska, att stoppa den när det blev för stort. Hade Bill Clinton varit lite mer aggressiv på utrikespolitik, så hade nog inte 11 september inträffat. Och hade det inte inträffat, då hade vi nog sluppit det här Irakkriget. Så det är så man ska se det. Genom att göra mindre aktioner tidigt, så kan man slippa de här större fruktansvärda tragedierna som kriget med Irak nu är. Och den aspekten tar jag upp, inte för att presentera en färdig sanning, utan i första hand för att balansera den här ensidiga mediebilden som finns av Irakkriget som bara någonting ruskigt och bara någonting alldeles tokigt och bara någonting som liksom George Bush plötsligt fick för sig sådär. Utan att historien är betydligt längre och att det hänger ihop med vad tidigare presidenter har gjort och även vad Europa gör. Och att allting hänger ihop i ett betydligt större sammanhang med längre tid. Al Green på Förening Musik och Media. Vi sänder då varje vardag helgfri sådan mellan 08.00 och 09.00 och på söndagarna mellan 09.00 och 11.00. Jag kommer ihåg varför jag slutade säga 00 efter förut. Det enklaste är bara 8-9. 9-11. Ja, ja. Neil Diamond, I Am I Said. Neil Diamond på Förening Musik och Media. Och jag sa, I am I said, sa jag. Klockan är då 8.40. Ja, det är inte lätt. Och 8.45 denna måndagen, den ska vi se, 25 augusti är det väl, just det. Och Förening Musik och Media, alltså den första måndagssändningen här på ett tag. Det var ju några veckor sedan vi körde måndagar och fredagar och onsdagar och tisdagar och torsdagar här. Men det kommer vi göra framöver. Mellan 8 och 9. Men det är inte bara den här enorma händelsen med Föreningen Musik och Medias nystart på måndag som har hänt. Det har hänt en annan liten mediehändelse också här, nämligen att Sveriges Television har nu kopplat om sina digitalboxar, så att vi också måste göra det. Och då är det så här att jag vet inte om det är ett sätt för Sveriges Television liksom märkas ute i media. Det sägs så här att när man gör nya saker då, byter namn på ett företag eller något, så är det, då får man liksom gratis publicitet. Det är egentligen en icke-händelse, men det blir liksom en händelse i journalisters ögon, så är det någonting som är nytt, som är viktigt, inte vad som är viktigt egentligen. Så att för att lura de här dumma journalisterna, så brukar företag göra såna här omändringar ibland. Och jag vet inte om det... Nej, det kan inte vara det Sveriges Television har gjort. Det är nämligen så här att det har ju blivit fler och fler tv-kanaler, och Hamilton, hon som är vd där på tvn, hon har ju då tyckt att ska vi inte härma BBC? Det brukar vi göra. BBC har nämligen som policy, om jag har fattat det rätt, att BBC One, tv-kanalen nummer ett, den ska då vara nummer ett, och den ska gå ut till största delen av folket. Det ska vara populära, breda program. Och BBC 2, där har man mera intelligenta och djuplodande program med vettigt tankegods och sådär. Och nu ska Sveriges Television göra samma sak, att TV1 då, eller SVT1 heter det nu för tiden, det heter inte TV1 längre. Det ska då vara den breda kanalen med de breda färgsprakande programmen. Ja, dum underhållning helt enkelt, men med vackra färger. Och i och för sig dum underhållning, jag måste säga, Sveriges Televisions underhållning håller ju faktiskt betydligt högre klass än de här kommersiella kanalerna. Program som På spåret och vad heter den där när man sjunger en låt? Det sitter någon som ska sjunga en låt där, jag kommer inte ihåg vad den heter. Man får kanske räkna Allsång på Skansen också. Alltså de underhållningsprogrammen är ju faktiskt bättre än den kommersiella tvn, som har riktigt usel underhållning ofta. Men hur som helst, där har man faktiskt en poäng. Man ska göra bred underhållning, men lite bättre, och inte med de uslaste delarna. Och sen då TV2, eller SVT2, vad det nu ska heta, där ska det vara intelligenta och intressanta program. Och där har man faktiskt lyckats på Sveriges Television också. Programmen som Språket, som både är intressant och lite roligt gjort. Vad heter det här programmet om hur hjärnan funkade? Nej, det var snarare om hur våra kropps... Vad heter det? Body language, även psykologi. Det finns många sådana intressanta program. Existens är ett intressant program också. Jag tycker i och för sig att man kunde ägna sig mer åt det viktiga innehållet och sluta där jinglandet och fixandet med massa ljudeffekter. Massa sånt där som kommer liksom i de där programmen. Men det kanske man, i bästa fall så skippar man det nu och håller sig till mera det seriösa. Och som tur är så skippar man inte den här kunskapskanalen helt. Det är den som ligger på samma kanal som Barnkanalen på kvällarna. Den ska finnas kvar. Och som tur är så skippar man inte heller SVT 24. Då menar jag egentligen Figg-TV, det här, de här långa visningarna, seminarier och sånt som man har, som börjar faktiskt om 42 minuter på TV2 kan man se de här pratprogrammen. Så jag tror nu det är bra gjort att profilera Sveriges Televisions kanaler. Det är jättefint. Och eftersom nyheter är det bästa sätt att påverka den breda dumma massan, så är det klart att de ska ligga i ettan. Så att Rapport ligger redan i ettan. Och nu vill man även ha de regionala nyheterna där i ettan. Och det var därför man var tvungen att göra den här tekniska omkopplingen i morse klockan 6. Och vad Eva Hamilton berättade här är att det var ingen sån här total omkoppling i morse. Utan i morse så började man sända då parallellt. Kanske man gjort ett tag. Så att under 3-4 veckor så kommer digitalboxarna att fungera på den gamla inställningen. Men sen måste man programmera om här de här veckor. Men vad handlar det här om nu? Är det som vanligt, är det teknik som liksom griper sig in i... Ja, det är det ju. Så är det ju ofta. Jo, det hänger ihop så här att det var en gång för länge sedan ett land som hette Sverige. På 50-talet, 56 någon gång, då började man liksom på riktigt med tv. Då satte man upp sändare som skulle täcka liksom landet med tv-sändningar. I VHF-bandet som det hette. Och då satte man upp liksom en sändare här och en sändare där för att täcka in hela landet. Ja, sen långt senare då kom ju TV2. Det var 1969 någonting i den stilen. Men då var det två saker som hände. För första så tyckte man att det var fullt på det här TV-bandet, så man klättrade upp på UHF-bandet på betydligt kortare våglängder och högre frekvenser. Och då krävdes det fler sändare. Man behövde alltså fler sändare för att täcka in Sverige, skulle man kunna säga. Men då uppstod en ny möjlighet. Och jag vet inte riktigt hönan eller ägget om möjligheten var uttänkt först eller om det bara blev så. Nämligen att när man ska köra regionala program eller lokala program, ungefär som vi har ABC här i Sverige och de har Östnytt och det finns Mittnytt och Nordnytt och Sydnytt och allt vad det heter. Nytt. Och då är det så här att då vill man ju dela in det i regioner där det passar. Det är liksom Malmö storstadsregion där och det är Bohuslän, Göteborgsregionen och Storstockholm och lite sånt här. Och det var ju inte alltid att de här regionerna stämde överens med de här tv-sändarna, för att de här tv-sändarna täckte ganska stora områden. Så det kunde vara så att, jag inte vet jag, Hörbysändaren liksom täckte in områden även utanför det som borde vara Malmö och tvärtom. Så att det stämde inte med de gamla TV1-sändarna som var tänkta bara för att täcka upp hela landet. De var för starka, de täckte för stora områden. Och dessutom kunde man inte bara sätta upp nya sådana TV1-sändare, liksom en ny kanal då, så att man kunde ha en för de som bodde i Malmö och en för de som bodde en bit därifrån. Två varsin kanal, en om de täckte varandra rent tekniskt. Därför kom det här med TV2 in som ett bra grej, för då kunde man, eftersom de sändarna täcker mindre områden oftast, så var det redan från början lättare att dela in landet så att de här olika regionala områdena fick varsina TV-sändare. Och dessutom kunde man faktiskt dubblera och sätta på en extra sån här TV2-sändare om det var en region som egentligen tittade på en sändare som en storstadsregion tittar på, men så ville man ha ett egen kanal där, så att det var lättare att dubblera. Men det var det som gjorde att de här regionalprogrammen låg i TV2. Och det gick ju ganska bra så länge Rapport låg i TV2, för att Rapport är ju det här rapporterande nyhetsmagasinet, har alltid varit, och aktuellt har ju faktiskt varit det här då, sen Rapport kom, ett mera fördjupande magasin. Så det funkar ganska bra när Rapport låg i TV2 och de lokala eller regionala nyheterna låg där. Men sen vet jag inte varför. Sen var det någon som kom på att man skulle flytta Rapport till TV1 här för några år sedan. Och då av tekniska skäl så låg ju de regionala nyheterna kvar i TV2 när Rapport låg i TV1. Så där har egentligen varit en liten konstig schism, för att anledningen till att regionala nyheterna då slutar 19.30 i TV2, det är ju för att Rapport börjar 19.30. Man har faktiskt kopplat ihop sig i tid, men dumt nog inte i kanal. Så det har faktiskt varit fel i några år, måste jag hålla med om där. Och därför så är det ju logiskt att man nu har lagt det regionala i TV1. Och varför gör man det först nu? Jo, för nu är ju allting digitalt. Nu har man inte de här gamla TV1-sändarna längre på VHF-bandet som täcker större områden. Och de här TV2-sändarna på UHF som täcker mindre områden. Utan nu har man ju allting digitalt över hela landet. Och då spelar det ingen roll liksom i sin digitalbox hemma vad som är TV1 och vad som är TV2. Ja, men en digitalbox spelar ingen roll vad som är barnkanalen och SVT 24 heller. Men det gör det i och för sig i bostadsområden där man har centralantenner, för där brukar man för mesta bara bjuda på TV1 och TV2. Nåja, men tack vare det digitala så har man alltså kunnat göra den här omkopplingen, så att nu ska då en kanal både ha rikstäckande viktiga nyheter Rapport och ha de lokala eller regionala, heter det. Och det är väldigt logiskt, tycker jag. Och det ligger nu i samma kanal, och då har man lagt det i TV1, därför att det ska vara den breda kanalen, och nyheter är det absolut viktigaste för makten och överheten att berätta om hur världen egentligen ligger till. Det är liksom, nyheterna är det egentligen smartaste sättet att göra det på. Så nyheterna vill man verkligen hålla, och det har varit Sveriges Televisions och Public Service starka kort, har ju varit nyheterna under alla år, så där vill man verkligen behålla att vara nummer ett. Och Rapport är ju faktiskt Sveriges nyhetsprogram nummer ett också. Så därav kommer omkopplingen, och det är det som nu hände i morse klockan 06.00, att man började sända på de nya kanalerna. Men som sagt, de gamla ligger kvar ett tag. Så att jag var ju uppe här i morse givetvis och kopplade och lyssnade och fixade och grejade. Och det enda man kan se rent som ett bevis på att någonting har hänt är det att här i Stockholm där vi har Nackasändarna, där ska vi ha Östnytt, alltså ABC-nyhet. Nej, vad säger jag? Jag menar ju ABC för Stockholm, ja, i TV, ja. Men på de här digitalboxarna, om man knappar ner lite till kanal, det kommer jag inte ihåg, kanal 96 nu för tiden, då kan man faktiskt se Östnytt som alltså är eller på att säga Sörmland, det är alltså Östergötland i första hand, det kommer från Norrköping. Och varför sänds det ut över Nackasändaren? Ja, då är det väl samma sak att de som bor i norra delen av Östergötland, de kanske har svårt att få in den här krokexändaren, alltså den som är för Norrköping i stort sett, gissar jag. Och för att de ska kunna få sina regionala nyheter för Östergötland och Östnytt, så gissar jag att det är därför man här över Nackasändaren sänder ut Östnytt på en separat kanal. Och då har det varit så länge att man har haft sitt vanliga TV2 för Stockholm med ABC, där legat på kanal 2, och då står det liksom ABC där. Och sen har man kunnat på kanal, det var nog kanal 97 tidigare om jag minns rätt. Där kunde man då se Östnytt, alltså TV2 kunde man se där också. Men när det blev regionala nyheter så blev det då Östnytt istället. Det där har nu bytt namn. Förut så stod Östnytt på den där lilla grejen som man såg på sin digitalbox. Den där lilla raden som kommer upp längst ner i rutan. Men nu står det inte Östnytt längre, nu står det Sörmland. och jag kollade i morse, det var faktiskt de här nyheterna från Norrköping där. Och det intressanta är då, eftersom lokalnyheterna ska komma i det här morgonprogrammet, då tänkte jag, vad händer med TV24? För där sänds ju också det här morgonprogrammet, morgonsoffan. Och vad händer då när det blir regionalnyheter? Vilken kanal ska det bli då? Blir det bara en skylt där det står nu sänds regionalnyheter? Men då visar det sig att det är Stockholmsnyheterna, ABC, som går ut här över TV24. I alla fall över Nackasändaren. Det är den enda jag kan få in. Och man kan ju undra vad som händer runt om i det övriga landet. Men jag skulle gissa. En gissning är alltså att man nu kan se de lokala nyheterna över Stockholm kan man se i hela landet på TV24 under morgonsoffan. Det kan vara tips för den som reser på semestern, någon nollåtting härifrån som får hemlängtan och sådär, att kolla det. Det funkar förmodligen. Ja, det blir ingen Lotta Love idag, för nu har redan startat den här låten Imagine med John Lennon på Föreningen Musik och Media. Imagine there's no ansvarig utgivare, Föreningen Musik och Media. Och om några sekunder här så tar Radio Rörstrand över här på 95,3 MHz och på internet över hela jorden. Jag heter Lasse Lundberg och är tillbaka imorgon igen klockan 9. Hej då! God morgon, god morgon. Det är nu tisdag och solen lyser och vi hade 9,5 grader här utanför fönstret i morse. Den 26 augusti. Detta nådens år 2008, när det var 08:08:08, bara för ett tag sedan. Och det känns så länge sedan det här laget. Man är fortfarande stockholmare dock, ja. Men som den stockholmare man är där, så satt man och tittade på utländsk tv i morse. Det var nämligen så att det hade spelats in tv från Amerika. Ganska spännande. Jag ska berätta mer om det senare. Men först har vi
i nyheterna om en liten stund. Det ska bli lättare att få stopp på dåliga hyresvärdar och stökigt vid Stockholms derby. Mer om det här i nyheterna om en liten stund.
Jag satt alltså och tittade på CNN. Jag hade programmerat inspelning av Barack Obamas äkta och bättre hälft. Ja, tanten hans, alltså Michelle Obama, talade i natt sen tid på convention. After midnight, det var det. Det var ungefär klockan 4 i morse. After midnight. Clapton förstås, After Midnight, FMM-förening Musik och Media, som sänder på morgonen nu för tiden mellan 8 och 9 på 95,3 MHz och på internet över hela jorden. Och så sänder även Thomas på söndagarna mellan 9 och 11. Just nu är klockan 7:30 över 8 och jag ser att nyhetsmannen börjar göra sig, han håller på att stapla ihop sina papper här. Han gör ordning då, sina telegram, och håller på, han satt på sig fracken, knyter precis där uppe vid halsen och ska nu läsa morgonens första och verkligen viktigaste nyhetssändning på F. MMM.
Det ska bli lättare att få stopp på dåliga hyresvärdar och stökigt vid Stockholms derby. Det här är radions nyheter. Men vi börjar med att berätta att det kraftigt jordskall som uppmättes till 6,6 i morse inträffade utanför Java, Indonesien. En tsunamivarning utfärdades av myndigheterna men drog snabbt tillbaka. Det är ännu inte känt om skalvet lett till skador på människor eller byggnader. Det ska bli lättare att få stopp på dåliga och oseriösa hyresvärdar i framtiden. Därför är det en statlig utredning. Redan idag kan hyresvärdar som missköter sina hus bli av med förvaltningen av dem. Utredningen föreslår att mindre brister än idag ska göra att husägaren förlorar med förvaltningen. Vad det innebär i praktiken ska visa sig i hyresnämnder och i domstol, uppger Ekot. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, vill ta fram en kvinnlig krockdocka. Dockorna som används idag vid krocktester är gjorda som män, trots att kvinnor i större utsträckning drabbas av nackskador vid trafikolyckor. Nu har man ansökt om 30 miljoner kronor hos EU-kommissionen för att forska fram en kvinnlig krockdocka. Något som var svårt att hitta pengar till inom den egna verksamheten. I samband med Stockholms derbyt igår mellan AIK och Hammarby var det oroligt redan före start. Bland annat utsattes ett pendeltåg vid Södra station för skadegörelse. Och i närheten av Råsunda hade omkring 200 AIK-anhängare beväpnat sig med stenar innan polisen ingrep. Under matchen kastades in smällare och raket på plan, vilket gjorde att matchen fick avbrytas flera gånger. Västerortspolisen hade tidigt i morse 13 omhändertagna för våldsamt upplopp och ytterligare 4 för fylleri. Fotbollsmatchen slutade AIK Hammarby 2-2. Även en match mellan Malmö FF och Trelleborg spelades igår i Allsvenskan. Den matchen slutade 1-1. Och det resultatet får också sluta den här nyhetssändningen från radions nyheter. Jag heter Mikael Berglund.
Ja, det är dags att tjejerna får känna på det där jobbet. Alltså, när jag var arbetslös gick till Arbetsförmedlingen, då sa de: har vi hållit jobb åt dig här? Och det var ute på bilprovningen där. Och ja, jag fick jobb som krockdocka. Nej, jag har ingen roligt jobb. Det var det värsta jobb jag haft, alltså. Nej. Isley Brothers på Föreningen Musik och Media. Vår hemsida är då musikochmedia.com. Och man kan även e-posta till mig därifrån, eller från sin egen dator bara. Man skriver radiolars@musikochmedia.com. King, just can't help fall in love with you. Klockan är 16:30 över 8 denna fina torsdag morgon. Ja, men det är trevligt med sol på morgonen även om det är lite kyligt, alltså. Det gör inte så mycket då på något sätt. Det är lättare att komma igång i alla fall. Va? Nej, men vad är det här nu då? Här växtas det stil. Ja. Nu är det Steve Random som är farten. Ja, Mike Hammer, Can't Touch This på FMM. Ah, han låter vara jättestor i Amerika sen jag var där. Mike Hammer, You Can't Touch This Man. Och jättestor hit. Sen har den liksom försvunnit i USA med vissa av de där hitlåtarna. Men den var ju verkligen speciell, tight och jämnt. Jag ska stänga en dataskärm som står och skriker där i bakgrunden. De blir som de blir gamla, de här dataskärmarna. Jag har fått dataskärmar av folk, liksom gamla begagnade som de inte vill ha längre. Så slänger de till mig. Jag är tacksam att få ta emot så att jag har chans att se vad det är datorerna håller på med. För de har jag också fått. Phil Collins. In the air tonight. Observera. Jag gör ingen melodiradiosyftning på i eterluften denna morgon. Mm. Den spelades också jättemycket på amerikansk radio. Förmodligen spelas den fortfarande där över. En sån här evig klassiker som tickar in royalties till Phil Collins In the Air Tonight på Föreningen Musik och Media. När klockan är 8:26 denna tisdag morgon den 26 är det väl, va? Juni. Nej, juli. Nej, augusti är det. Jag blev lite förvillad för att det var nämligen den 26 juni år 1982 som SBC med Lasse Lundeberg sändes för sista gången. Och jag satt just igår natt här och lyssnade på det programmet och skrev lite på min hemsida. Upptäckte att det är några skrivfel här på den texten, så att jag ska väl gå in och rätta det. Men jag kom på det, jag blev påminn om det för att Republikanerna ska ha kongress då i nästa vecka bort till Amerika. Och denna vecka så är det Democrats som har kongress i Denver, Colorado. Högt upp ibland bergen blir det väl där, va? Och då var det så här att man började igår klockan 10 med Michelle Obama. Det är inte det hela sanningen, för man hade ju värmt upp bergis. Ja, alltså CNN sände ju från 18 på kvällen New York-tid. Alltså 4 timmar innan Michelle Obama skulle tala. Man liksom värmde upp inför att talet jättelänge. Och innan hon talade så var hennes äldre bror som höll ett tal om henne, hur han hade stöttat henne. Hur de hade blivit glada när Barack Obama hade kommit in i familjen och sådär. Och Barack har berättat tidigare hur han fick tjata på Michelle där att hon skulle gå ut på dejt. Och det var jättesvårt, det tog jättelång tid. Men i alla fall, sen höll Michelle Obama ett tal och hon blev verkligen välkomnad. Hon gick in och skulle ställa sig uppe på talarstolen och folk applåderade och jublade. Höll på bergs, ja, någon minut innan hon fick chansen att komma till. Och så börjar hon då väldigt, väldigt försiktigt. Alltså det är hon är jättebra talare. Hon är i klass med sin snubbe där, va? Hon började liksom så underdagligt försiktigt, som att hon bara var där och inte visste riktigt var hon skulle börja så där. Jag vet inte om det var uträknat eller om hon var sån väldigt försiktigt. Och sen höll hon ett tal och det var väldigt mycket om den amerikanska drömmen. Om den lilla människan som strävar och arbetar sig upp. Det var många tårögda ansikten de lyckas fånga på kamerorna där också. Ibland publiken då. Och just det här med att sträva mot övermakten. Det är så intressant. Det politiska språket i Amerika, så märker man hur de tänker. En sån här line som är vanlig är speak truth to power. Alltså att våga säga sanningar till övermakten. Och det där är ett ordspråk eller en linje, en mening som man liksom inte kan hitta någon direkt vanlig motsvarighet till på svenska som används. Vi har faktiskt olika politiska klimat i Amerika och Sverige. Amerika är det mycket den lilla människan. Och just det här, om man kommer från fattig och enkel bakgrund, lyfts ofta fram. Och just det här att man är en Washington outsider är alltid någonting positivt. Det kör nästan alla politiker med och försöker hävda på ett eller annat sätt. Även Joe Bidens enkla bakgrund lyftes fram. Och det faktum att han inte har gjort sig en massa dollars på att vara senator sedan 1972. Så där är det någonting man hyllar verkligen, den lilla människan som kämpar mot övermakten och gräsrotsorganisationer. Det är någonting som verkligen är viktigt där, att alla är lika inför lagen givetvis. Och vi har ett annorlunda politiskt klimat i Sverige. Det är mer ett överklassamhälle i den bemärkelsen att det är de stora etablerade rika föreningarna och företagen som bestämmer mer här. Och det är på något sätt viktigare att få jobb i en sån stor rik koncern, och det är på något sätt vägen till framgång. Och den enda vägen. Och det här märkte vi av när vi startade SBC 1979. För vi var ju en liten barfotaförening utan några kopplingar till de stora, rika, etablerade politiska etablissemangspartierna och föreningarna och organisationerna. Så att vi blev förbjudna, eftersom vi blev populära också. Hade vi inte blivit så jäkla populära så hade det varit enklare, där vi fått vara kvar. Och det drog jag mig till minnes då när jag hörde hennes tal. Nu var jag inte uppe klockan 4 i morse. Jag gick väl upp 5:30 ungefär, va? Nej, det var lite senare, 6 någonting. Och då hade den här min tjejs tv-lådan har en sån här digital box med hårddisk som liksom spelar in alldeles av sig själv om man har programmerat den förstås. Så att då tittade jag på Michelle Obamas tal här i morse. Och det är inspirerande att höra de talen, och det är roligt att de idealen finns i Amerika och hyllas hela tiden. Och det finns då en annan inställning i Sverige och Europa, ska man säga. Ordet nyrik är någonting fult då här i Sverige, men att man själv har så att säga arbetat sig upp är någonting som hyllas i Amerika, och inte om man har fötts till rikedom. Här är det liksom nästan tvärtom. Vi har kvar den här väldigt gamla stilen ifrån adelstiden och så vidare. Jag säger inte att ena rättan är fel, bara så där rakt över, men det är intressant vilken skillnad det finns i kultur. Så det gav mig en tankeställare på den här SBC-tiden. Och jag kom på då vad jag hade skrivit några timmar innan igår kväll, innan jag gick och la mig då vid 10-11 tiden. Jag kan ju ta och läsa upp dem en liten stund, men först lite musik i alla fall. Låt det vara, säger Beatles. Let it be från, var det 72? Nej, var det så länge sedan? Jag kommer inte ihåg. 8:32 är klockan i alla fall. God morgon. When I find myself in time. Beatles från deras kommer säga 72. Det bara känns rätt, även om det låter så himla länge sedan alltså, men jag vet inte, det kanske var det. Förening Musik och Media, och jag satt i natt och skrev då på min hemsida en liten text här om ett SBC-program. Vi håller nämligen på och letar upp gamla SBC-program och lägger in dem på internet. Ingmar Lindqvist och jag håller på varsin hemsida och lägger in lite sådana där. Och så brukar jag lyssna på programmen då, och de flesta har inte hört på de här 29 åren, 28 åren, beroende på vilket år det var. Men när man hör dem så är det jättekul att försöka komma ihåg liksom hur stämningarna och sånt här var just då när man sände. Ja, så att i natt skrev jag ihop den här texten som jag sitter och kollar på hemsidan nu. Jag upptäcker det några fel, jag måste gå in och rätta här efter klockan 9 när den här sändningen är slut. Skulle detta bli Lasses sista SBC? Närradion skulle permanentas den 1 juli. Och även sändande föreningar fick ansöka på nytt. Ja, närradiokommittén har lovat att de som sökte först skulle behandlas först. SBC sökte tidigt. Andra sökte senare. Men fick svar före. SBC fick inte ens svar innan den sista juni, då sändningstillståndet gick ut. Vi kunde inte meddela medlemmar och lyssnare hur det skulle gå med SBC-sändningar. Ja, hur gick det då? Jo, SBC meddelades efter 1 juli 1982 avslag under den nyskrivna paragrafen närradiosändande förening måste ha annan huvudsaklig verksamhet än att sända närradio. Det var en paragraf som var uppfunnen för att stoppa sådana som oss. SBC överklagade hos kammarrätten och visade på annan verksamhet, men fick nej. Och detta trots att föreningar med mindre annan verksamhet, men kopplingar till det politiska etablissemanget, fick fortsätta. Även en enmanskyrka och diverse små föreningar med endast närradioverksamhet fick fortsätta. Ja, det här ville ju jag då inte visa på, för det kunde leda till att även de skulle kunna bli stoppade. Men förnyat tillstånd då efter den 1 juli, ja, det fick de som hade kontakter i de etablerade politiska partierna. Och många av dem där, de var ju också popradioentusiaster. De sände likadana program som SBC, och de hade ofta oss som förebild till och med. Och vi hade ju bra kontakt med dem, och ville de ingenting illa. Men de fick fortsätta, för de satt ju i knät på makten som hade sändningstillståndet. Även rasistföreningar fick fortsätta, men de hade ju inte ungdomens öra. Då. Så det var då jag började fatta hur det hänger ihop. Det är alltså det här, om man är oberoende och får folkets öra och inte följer etablissemanget. Det är det som är knäckpunkten alltså. Allt det här snacket om huruvida det är amerikansk eller kommersiell popradio eller om det är vad som invandringskritiskt, alltså det, nej, det är inte det det handlar om. Det handlar bara om makten egentligen. Det är där det sitter.
Mango Jerry in the summertime.
Och så är SBC-vädret. Lite vind, mycket sol och ett annat mål. Temperaturen blir 17-20 grader. Just nu i Stockholm 18 SBC-grader. Och det var sitt SBC-vädret. Över till You Sing Some Love, Spin a Little Bit Hard on Me.
Ja, det var ju då man hade skivspelare. Jag kunde inte låta bli att stoppa fel skivspelare. Jag har ju tyvärr extremt svårt att hålla reda på saker och se text och liksom komma ihåg detaljer och knappar och allt sånt där. Jag hade placerat då en skivspelare till vänster och en till höger och mixern för att göra lättare. Det blir väl lättare då också i och för sig. Men inte lätt nog den här gången. Och det var Niklas Rydberg då som gjorde en väderrapport live någonstans ifrån. Han var väl ute då och kollade vädret liksom. Och läste den och på ett intro på den där låten och allting. Så han lyssnade väl, hade medhörning där. Så det blev jättesnyggt. Vi hade även piratradio-rapport med Anders Klemets då. Och vi hade, jag kommer inte ihåg om Benny Boogie var med. Nej, det var nog Gudmund Bragason som gjorde en rapport om amerikanska topplistan då också. Och så vidare. Men jag kanske tar och spelar upp den här sista sändningen någon annan gång. Den har ju förekommit någon gång tidigare här så att vi kan lugna oss lite. Ja, är man riktigt intresserad så finns de här gamla SBC-sändningarna på min hemsida där jag håller på och lägger upp dem. Och skriver ner lite minnen och anteckningar till varje program. Jag ska kolla hur många har vi fått in nu här. Ska vi in och titta på sidan. Ska vi se där. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 någonting eller vad det nu blir. Än så länge. Och så kan man lyssna till dem. De är skopade och lite sånt här. Men man kan i alla fall höra hur snacket och övergångarna lät. Så då går man till... Jag har ju nytt sådana domännamn. sbc.radiolars.com. Ända ni kommer ihåg punkt. Det funkar liksom så. sbc.radiolars.com. Då ska man gå bara till radiolars.com. Det är lättare.
Sista sändningen med SBC. Ring hit 69 69. Du kan med direkt sen. Juicy Newton Loves a little bit hard on me. Ja, det var ett hårda ord här. Men fina. Hoppas verkligen att du ska få fortsätta. Annars jävla bryta till både Magnifaktionen. Jag tror inte riksdagen. Jag vet inte. I alla fall. Ring hit 629 659. Ring honom med direkt sen 629 659. Sista gången kan vi acceptera till och med hälsningar. 629 659 till SBC ljudmixarna. Hoppas verkligen att vi får fortsätta efter där 1 juli.
Plötsligt förstår jag varför vi fick sluta. Ja, det nu allting blir så klart nu.
McCartney från albumet Tug of War Ballroom Dancing. Den är ganska häftig. Hur är läget, Robban?
Jo, det är bara bra.
Ja, det är väl sorgligt det här att vi inte vet om vi får sluta.
Ja, jag tycker det är roligt att vi måste sluta. Kan ni inte ta någon täckmant eller vara någon annan förening då och fortsätta ändå?
Nej, vi vill inte hålla på och mygla och ljuga. Vi står ju för här med popradio.
Ja, det tycker jag är bra, men om det finns ingen annan utväg ju.
Ja, för det första så vet vi inte om vi får sluta. Och vad som är värst av allt är att det här beskedet kanske inte kommer förrän efter 1 juli. Så då får vi...
Är någon ny grej de har bestämt i riksdagen eller?
Vad sa du?
Är någon ny grej de har kommit fram till politikerna här att musikföreningarna inte ska få kvar?
Ja, det skulle man kunna säga. De vill väl ha kvar de stora, starka, etablerade föreningarna. Jag tror att de är lite rädda för såna här små, svaga, oetablerade föreningar. Det får inte vara för fritt det här med frihet.
Nej.
Är man en stor, tung organisation så brukar det förpliktiga. Hans Engström uttryckte det på ett bra sätt att... vad var det han sa? Moment 22-paragrafen. Alla som inte behöver närradion, de får sända. Men alla som behöver närradion, de får inte sända. Det är den här paragrafen om annan verksamhet.
Men föreningar som öppet forum och sånt här, de får ju vara kvar.
Ja, det var väl de ville ha bort.
Men de har inte fått bort dem, det tycker jag underligt.
Ja, det är väl inte sagt än.
Nej.
Det finns väl ett smartare sätt att få bort föreningar som eventuellt säger saker som man inte bör. Det finns ju lagar om vad man får säga i radio. De lagarna måste gälla alla, oavsett om man är stor, etablerad eller liten.
Men liksom, det dras ju nästan paralleller mellan SBC då och öppet forum, eftersom SBC måste också upphöra.
Ja.
Tycker jag. Det finns inget skäl för att SBC ska behöva upphöra, för att det var ni som började med popradio.
Ja, jag tackar. Det var väl ganska många som höll på i och för sig.
Men jag tänkte inte lyssna på radion och mer när SBC upphör eller så.
Aj då. Det får bli piratradio istället. Det pågår ju en sån verksamhet här i stan.
Ja, det har vi också gjort.
Aj då. Men det är inte så lyckat alltid.
Nej, det är inte lyckat när man åker fast.
Har vi tur så får vi besked den 28, det vill säga på måndag. Men i vilket fall så blir det nattsändning. Natten mellan... den sista juni blir nattsändning. Ja. Natten mellan 29 och 30. Natten mellan tisdag och onsdag. Och då...
Det måste man lyssna på.
Ja, det... Hoppas jag verkligen att
du
kommer att göra. Ja. Nej, vi ska inte gråta nu, va?
Vardagssändning med Radio SBC.
Ja, nej, men du ville hälsa också, sa du.
Ja,
jag
ska hälsa till Rickard Löfgren i Huddinge.
Ja, vi kanske ska lämna den där sändningen där. Det går alltså att höra hela sändningen lite skopad och sånt där på internet. Och vi kommer väl återkomma och sända hela sändningen någon gång senare här på Föreningen Musik och Media. Och vi sänder då... helgfria vardagar 08 till 09. Det är nu det. Klockan är 9:09. Och så sänder vi även på söndagar 9 till 11. Så tror vi lämnar den här sen. Den här låten, ja just det, vi kan ju höra den också kanske bara. Den har jag inte hört på länge. Charlie Daniels Band. Plus 20 SBC-grader. Still in Saigon. Ja, nu får det räcka med den där sändningen. Om man vill höra hela den där radiosändningen från 1982 så kan man gå till hemsidan www. Nej, det behöver man faktiskt inte skriva. Det behövs inga sådana. Utan det räcker med att man skriver radiolars.com. Och så kan man höra den här sändningen. Och vi kanske sänder den igen här på FM någon gång i framtiden. Vi får se. Det var alltså den 26 juni 1982 över Järvasändaren 91,1 MHz. Det var ju så att ett sätt att få stopp på de här oberoende fattiga föreningarna som också hade musik, det var ju att sätta höga stimavgifter, alltså royalties, betala till artister och skivbolag för att spela musik. Och de höga stimavgifterna var ju som högst på 88 MHz som var en sändare då i Stockholm, satt vid femte höghuset och täckte innerstan, hade flest boende inom sitt täckningsområde. Och 91,1 MHz, det var norr om stan på Järvafältet som hade färre boende inom sitt täckningsområde, så där var det billigare stimavgift. Och därför så fick då vi fattiga SBC flytta ut dit. Vi hade då bara medlemmarnas pengar. Vi fick ju sådär en, ja, på 4-5 tusen medlemmar någonting. Men det var därför vi flyttade ut till Järvasändningen till 1,1. Och den här sändningen var ifrån den sändaren ute på Järvafältet. Några dagar senare så fick vi alltså sluta helt. Men om man vill höra det och läsa mer lite om historia och kolla lite andra radioprogram, så kan man gå då till radiolars.com där de där sakerna finns. Ja, nu är klockan, så vi inte blandar upp datumen nu. Det är alltså, nu ska vi se, 26 augusti nu, 2008 är det, och den är 9:03 här. Och klockan 9 så kommer Radio Rörstrand från Philadelphia kyrkan att ta över närradion här på 95.3 över hela jorden. Jag heter Lasse Lundeberg. Vi heter Föreningen Musik och Media, och vår hemsida är musikochmedia.com. Sista låten, Nicolette Larsson, Lotta Löv. Jag höll på att säga sista låten, man vet ju aldrig när det är en sista sändning. Så var det i Amerika när de skulle avskeda radiodiskjockeys. Då väntade de till sista låten hade gått, de klev ut i studion. Då sa de till dem, you're fired. Ja, det är sant, det brukade göra så. Ja, så var det för oss också då, 1982. Det var liksom, vi fick inte reda på det förrän efter sista sändningen. Det hade varit någon amerikansk konsult där och liksom berättat för närradiokommittén hur de egentligen skulle göra för att överleva. Det är machiavelliska tongångar man ska ha. Haken är att det är svårt att göra bra, trevlig och glad radio om man ska tänka så där konspiratoriskt som politikerna tänker. Det är liksom svårt att kombinera de två tänkesätten. Det är därför de inte kan göra bra radio, och det är därför det låter så illa när det är kontrollerat uppifrån. Ansvarig utgivare för denna sändning, Föreningen Musik och Media i Stockholm. Vi lämnar över här om en liten stund till Radio Rörstrand från Philadelphia kyrkan. De sänder fram till klockan 12 idag. Ha det så trevligt. Klockan är 9:05. Sköt om er. Jag är tillbaka imorgon igen klockan 8 på morgonen, om Gud vill. Som vanligt nästan vaken. Klockan är 8:01. Det är Föreningen Musik och Media. Ah, vilken härlig bluesmusik alltså. Det är så vi inleder våran dag här. För bluesmusik är nämligen vad vi har på 95,3 MHz när vi inte sänder musik och tal från Föreningen Musik och Media till exempel. Det är så skönt alltså. Jag sitter alltid och lyssnar på den här bluesen då när jag håller på och förbereder den här lilla sändningen här. Och det gör jag genom att se till att kaffet fungerar, se till att botinerna är satta på sidan och strumporna avtagna, så att man kan justera in sig i sändningsposition. Ja, det är så det låter ungefär när man håller på att göra det. Vi kalibrerar nu in oss här.
FMM Stockholm.
För att sända över hela jorden på internet. Jag vill säga att man går till radiolars.com där det finns länk till lyssning från Stockholms närradio, som sänder också på 95,3 MHz i Stockholm. Det är nu onsdagen den 27 augusti 2008. Klockan är 3:30 över 8 denna fina onsdag morgon som är ganska mulen när man ska vara ärlig. Det har liksom regnat lite här igår kväll i Skura lite till och från och sådär. Och det innebär att det blir bara ännu trevligare att sitta och köra radio då. Radion låter liksom bättre när det är dåligt väder. Det är därför vi här i Norden liksom har blivit sådana radioentusiaster. Vi har inte kunnat vara ute i verkliga livet och njuta av solen och sånt där. Vilka böljande toner får den att tänka på skärgården och havet där utanför och så vidare. Föreningen Musik och Media sänder varje vardag om den är helgfri mellan 8 och 9 på morgnarna och söndagar 9 till 11. Så jag hälsar er varmt välkomna till dagens rundradioutkastning.
I nyheterna om en liten stund, narkomaner misstänkta för planer på att mörda Barack Obama och trender görs vitare på skolfoto. Mer om det här i nyheterna om en liten stund.
Från Berglund Produktion som sänder nyheter här på månaderna, varvat med Göran Lindemark Produktion som kommer in då och då ibland, men det får vi se hur det blir framöver. Här i alla fall Fleetwood Mac innan nyheterna. Thrown Down på FM. Och vill man kolla in oss på internet så går man till musik och media i ett ord .com. Kan man kolla in lite där. Vill man skicka e-post till mig så ska jag berätta om adressen efter nyheterna som kommer alldeles nu när datorn så medger.
Narkomaner misstänkta för planer på att mörda Barack Obama och trender görs vitare på skolfoto. Det här är radions nyheter. De tre män som i söndags greps i Denver i USA misstänkta för att ha planerat mord på demokraternas presidentkandidat Barack Obama anses inte ha utgjort något allvarligt hot. Enligt åklagaren Troy Ader rörde sig om narkomaner som var påverkade när de greps vid en rutinkontroll inför öppnandet av demokraternas konvent. Tre av dem ställs sannolikt till svars för olaga vapeninnehav. Sverige nu. En man i 20-årsåldern rånades i natt i sin lägenhet i Helsingborg. Männen stal pengar, kontokort, mobiltelefon, en laptop och en platt-tv. Efter vittnesuppgifter kunde en man vid 2:30 en natt gripas misstänkt för inblandning. Ett byggföretag i Karlskrona åtalas för arbetsmiljöbrott sedan en av hans snickare föll 5 meter från ett tak och skadade ryggen. Snickaren använde ingen skyddsutrustning och företaget krävs även på företagsbot på 700 000 kronor. Det skriver Sydöstran idag. Så här när skolorna har startat igen så är det högsäsong för skolfotograferna. En av de stora företagen, Svensk Skolfoto, har i år ett nytt erbjudande till skolorna. Det kan snygga till det porträttbilder som tas samtidigt med klassfotot. Tänder kan göras vitare och finnar kan retuscheras. Men detta erbjudande får kritik. Ungdomsforskaren docent Ann Frisén anser att man signalerar att det är fel att till exempel ha finnar trots att det är något helt naturligt. Sist i nyheterna, resultat från en match i Allsvenskan i fotboll som spelades igår. Gävle-Helsingborg 3-0. Radions nyheter med Mikael Berglund.
Så det var därför jag fick sparken från det där fotojobbet jag gjorde. Jag gjorde ju huden vit och tänderna gulbruna liksom. Solbrända trodde jag, men det blev fel. Jaha. Ja, nu förstår jag varför jag inte fick vara kvar här. Här är i alla fall Miranda med Fleetwood Mac. God morgon! 15 minuter över 8. Och Föreningen Musik och Media i Stockholm, vi sänder då varje vardag 8 och på söndagarna klockan 9. Och givetvis så började den här morgonen precis som morgonen innan igår med att, nu är den här datorn igång och låter igen. Jag stänger av den här skärmen. När skärmen har stått på en stund så börjar den med så här äckligt högfrekvent ljud som skär genom öronen verkligen. Jag tror de börjar bli gammal den där skärmen. Men den har tappat skärmen. Däremot så lyssnade jag på en mycket charmig kvinna från andra sidan Atlanten. Det var nämligen så att Hillary Clinton höll ju då sitt tal på Democrats Party Convention i Denver, Colorado. Är det väl. Och det var ju applåder och stormande bifall av alla fans som är trogna Democrats givetvis. Det har varit lite känsligt här eftersom Hillary hade ett enormt stöd. Bara för några år sedan så var ju hon den självklara favoriten ibland Democrats för att kunna slå vilken republikan som helst. Och jag funderar ju på om hon kanske hade vunnit över George Bush den yngre här förra gången för 4 år sedan när han ställde upp till omval. Och jag tror att hon vågade inte ställa upp till omval då eftersom hon var rädd att förlora mot honom. Och han var ju populär, han vann ju. Men var det någon demokrat som skulle haft chans att slå honom då så var det ju hon. Och inte John Kerry som ställde upp som någon kamikaze-pilot. Men nu väntade hon då 4 år, förmodligen för att hon trodde det skulle vara säkrare när han ändå var tvungen att avgå eftersom han bara får sitta 2 perioder som president i USA, alltså 8 år. Men då fick hon ju en helt ny konkurrent, nämligen Barack Obama. Och ja, det kanske var ett feldrag av Clintonisterna där. Men i vilket fall så blev ju det lite ont blod där kan man säga mellan olika demokrater som var väldigt mycket för Clinton och sen så var väldigt mycket för Obama. Och de allra flesta gillade ju bägge kandidaterna om där. Det var ju definitivt inte så här någon skarp linje utan det var några som vägde över till den ena och några som vägde över till den andra. Och hon fick åtminstone, jag tror, 8 miljoner röster här i primärvalen. Det är inte att förakta. Och, fast det är klart hon gjorde lite klumpiga uttalanden. Hon sa att vi kanske skulle ha en gemensam ticket, du och jag. Du kan bli min vicepresidentkandidat, sa hon till Barack Obama. Och på hans svarade att ja, vi får räkna in rösterna först innan vi ser vem som ska vara vems vicepresident. Och sen fick ju han fler. Och så valde han inte henne till vicepresident. Och det hade varit en jätteintressant ticket, som det heter på svenska. Och det blev ju inte så, utan istället så valde Barack Obama här Joseph Biden för bara några dagar sedan. Det var väl fredagskväll då, eller lördag morgon, vår tid, som det blev känt att det blev Biden. Så det har varit lite ont blod och en del av dem som röstade på Hillary kommer inte vilja rösta på Barack Obama bara därför, även om de är Democrats, som kommer få att stanna hemma. Och inte rösta på John McCain heller kan man förmoda. Men i alla fall, i morse vid ungefär 4:45 svensk tid så höll hon ett tal. Hon var ju varmt mottagen av publikum där på konventionen. Och konventet kanske blir. Så det var ganska kul att höra det. Det var ju inget sådär jätteflammande nytt i talet givetvis. Det var ju mer för elda massorna. Och hon började med att säga att hon var en proud demokrat. Ja, en proud den ena, en proud den andra. Och även en proud amerikan kom hon till här i slutet. Och allra sist, en proud supporter av Barack Obama, sa hon sen. Hon har också formellt överlåtit de delegater som ska rösta på henne, överlåtit dem till Barack Obama så att säga. Eller uppmanat dem att rösta på Barack Obama. Och sen får vi se också hur det går med de delstater som tjuvstartade då i de här primärvalen. Det senaste som är sagt här, det sades ju för ett bra tag sedan, det är att halva deras röststyrka ska räknas här vid konventet. Som någon form av kompromiss eftersom de egentligen inte skulle ha hållit sina primärval så tidigt som de gjorde utan de skulle ha väntat till den uppgjorda turordningen. Gav dem rätt att göra det. Men de tjuvstartade och det har ju förargat till exempel Barack Obama-läget som inte höll någon riktig kampanj i de staterna. Bland annat Florida och jag tror det var Michigan också om jag minns rätt. Och några fler stater. Alltså ganska stora stater några av dem. Det här är alltså ingenting som är USAs vallagar utan det här är internt i det demokratiska partiet som man gör upp hur primärvalen ska skötas. Därför kan det vara så löst att man liksom kan hålla på och tjafsa lite fram och tillbaka och sådär. Och det är först när det riktiga valet inträffar i november. Det är det som är det officiella valet enligt USAs vallagar. Det här är alltså partierna själva, Democrats och Republicans med flera, som gör upp innan hur de vill göra sina primärval, som bara är att se till vem som ska bli kandidat till presidentvalet som kommer i höst. Så ja, men det är kul att följa lite grann i alla fall. Och så fortsatte hon att tala, och hennes man då, snubben Bill, syntes till där och satt och log tillgjort. Alltså, han ser verkligen tillgjord ut. Försökte liksom hylla henne. Och den senaste nyheten är att Bill kommer inte att vara med när Barack Obama håller sitt tal på konventet här på torsdagskvällen, fredag morgon vår tid. Och det är det största, viktigaste talet av alla. Så det är en markering att han förmodligen inte kommer närvara om ryktet är rätt. My friends are gone. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. Vilken härlig låt alltså, va? Leonard Cohen, Tower of Song. Jag hade aldrig hört den här, den är jättebra alltså. Kul med såna nya låtar som man inte har hört och få uppleva lite grann. Här har vi en intressant nyhet. Det är så att en kvinna i Västsverige här har arbetat på en förskola, och hon har då varit ensam ansvarig i stort sett. Det har kommit vikarie då och då, men de har bytts ut löpande och sådär. Så att hon hade ganska tungt arbete, och ansvaret blev för stort. Och hon fick hjärnblödning på grund av arbetet, har nu kammarrätten slagit fast. Och det är det som är intressant. Jag vet inte hur vanliga sådana här domar är i Sverige, men kammarrätten har alltså slagit fast att kvinnans hjärnblödning kom som en följd av det tunga ansvaret och hårda arbetet på förskolan med 31 barn att ha ansvaret för, och inte så mycket hjälp av vikarier och så vidare. Ja, det är intressant. För det första undrar man ju vad den domen kan möjligen leda till vad det gäller skadestånd eller inte. Men man undrar ju då om det sätter någon form av vad heter det? Precedent, prejudikat för andra domar och hur det kan dömas, eller om det ska vandra upp till högsta domstolen och så vidare. Men det är i alla fall intressant, lite milstolpe. Jag vet inte hur vanliga sådana domar är i Sverige. Det kanske förekommer, jag kan inte de detaljerna. Men i USA så har ju stämningar och domar förändrat mycket av livet, där ansvar har kunnat dömas ut mer och mer för saker. Och det där är ju tveget svärd, för att ni har talat om kvinnan som åkte in till McDonald's i drive-thru då och beställde bland annat en kaffe som hon satte mellan benen, och så körde hon iväg med bilen där, och så klämde hon väl ihop den där kaffekoppen så locket ramlade av, och det heta kaffet fick hon över sig och stämde då McDonald's för att kaffet var för hett. Och hon vann, och då tycker man, ja men vänta nu här ett tag alltså. Men det hör till saken att det var en äldre kvinna, jag tror hon var i 70-årsåldern någonting, och McDonald's är stora rika och ställer billig dålig mat, och det är lätt då för en jury att döma liksom till den här kvinnans fördel. Men det är ju tvegat svärd det här, för att fördelen med sådana domar är att inte till exempel, ja som i Kina, en arbetsgivare kan ha arbeten som är väldigt farliga, där folk får fötterna avskurna och ögonen förstörda kanske av kemikalier och så vidare och så vidare. Och sen bara när någon blir skadad så slänger man ut dem och tar in en ny. Jag såg ett reportage på TV för ett tag sedan med en kvinna som, de har arbetstider från kanske 6 på morgonen till 22 på kvällen då, 6-7 dagar i veckan. Det är väldigt högt tempo. Kvinnan som hade jobbat med någon maskin då, och dålig ventilation har de också, ont i huvudet och dålig luft. Och när man jobbar så med arbetstider som är så långa och så hård stress, så är det lätt att det blir olyckor med maskiner. Så hon hade fått handen avhuggen. Och då sa arbetsgivaren, nej tyvärr, det går inte att betala. Det hade du betalats in då till den här försäkringen, sa arbetsgivaren. Vilket i och för sig kanske var en lögn, för att hon skulle slippa höja sin bonus. Så hon fick ju bara sparken då, ingen ersättning och handen avhuggen. Och så tog de bara in en ny som får jobba tills den får handen avhuggen och sin med ny. Så det är den ena sidan av saken. Det är ju såna extremer som den här stämningsglädjen i USA då har kommit ur, att skydda den lilla människan. För att när det går till domstol, så är det så att man följer lagarna i första hand, och som man ger första hand till, för de skyddar de svaga. Så det är den goda sidan av alla de här stämningarna. Men sen har ju då många advokater gjort en business av det här. Till exempel en av presidentvalskandidaterna, Edwards, heter han John Edwards för Democrats, som blev utslagen då av Barack Obama. Han har ju blivit miljardär på att stämma framförallt stora företag, för det är där pengarna finns. Och gärna små fattiga människor, så att juryn tycker att de vill hjälpa den här fattiga lilla människan. Och det vill man i varje enskilt fall. Men det kan ju också slå över då. Och det har det gjort i USA. Så att anledningen till att det är så dyrt att gå till läkare i USA beror till stor del på att läkarna måste ha försäkringar om de skulle bli stämda. Försäkringar som är väldigt dyra, eftersom en läkare som har gjort ett missgrepp kan ådömas att betala ut enormt stora skadestånd till människor, för att hela deras liv har blivit ödelagt. De kanske inte kan fortsätta arbeta. Då är det den lön man hade förmodats kunna få in, plus alla extra kostnader de har i form av hjälpmedel de kanske måste ha om de har blivit skadade, plus det psykiska lidande. Och kanske att de inte kan försörja sin familj också. Man räknar in mycket sånt här i skadeståndsanspråken, och som ofta går igenom, kanske inte helt självklart, men det gör att skadestånden kan bli väldigt höga. Och det är den ena sidan av saken, att då kan man ju hjälpa den lilla människan. För vi har om vi har ett samhälle som vi mer har haft i Sverige, där det är de stora institutionerna som bestämmer, i det här fallet sjukhusen som alltid har rätt på något sätt, och läkaren alltid rätt, ja, då blir det att oj, vi gjorde fel, vi såg av fel ben, ja, så händer ingenting mer. Det är liksom, den här läkaren får jobba vidare och kanske gör det, oj, nej, men det händer igen, ja, jag måste skärpa mig här, alltså. Och det blev det till livslångt lidande för de människor som råkar ut för det här. Så det är den ena sidan av saken. Den andra sidan av saken är att man får ju väldigt höga skadestånd. Och det kan också bli såna här frivolous lawsuits, alltså nästan lyxstämningar, som dels gör att advokater kan bli rika miljardärer på att driva det här, och dels gör att, eftersom i varje enskilt fall så är det lätt för en jury som består av amatörer att liksom tycka synd om varje enskild människa som har råkat ut för någonting och vilja hjälpa den. Och det är ju bra, men i det stora hela då så leder det ibland till en sned belastning. Det är också därför läkemedel är dyra i USA. Därför att läkemedelsbolagen kan bli stämda på några enorma summor om det visar sig att det är någonting i läkemedel som är fel. Och det är därför samma läkemedel då kan säljas i andra länder betydligt billigare, där inte samma lagar råder. Och då kommer vi till det här att det finns ingen enkel sanning, för att anledningen till att läkemedel är dyra i USA är just för att man ska kunna köpa piller där och vara säker på att det inte är något skumt med dem. Och det leder också till att många invandrargrupper i USA, mexikaner och sydamerikaner, de är ju då vana att kunna köpa läkemedel i sina hemländer, så att det så att säga smugglas in läkemedel från de länderna. Och det finns några barfota läkare som har då piller hemma i sitt hem som de säljer. Och ibland är de pillerna av exakt samma kvalitet som de som har sålts inom USA. Men ibland är de inte det, och ibland är det fake. För det är det nya som har hänt genom hela det här, att tack vare Kina och Indiens uppsprång här, så framförallt i Kina där, så tillverkar man, där man inte har samma lagar, man har inte samma demokrati, där tillverkar man då många piratkopior av saker och ting. Man följer inte upphovsrättslagar och patentlagar Så där kan man till exempel tillverka läkemedel som är farliga, och det har varit exempel med hundmat ifrån Kina och kattmat som har dödat hundar och katter. Och det var många fall i USA där det hade importerats hund- och kattmat från Kina och många husdjur hade dött. Det har förmodligen hänt här i Sverige också, men om media tar inte alltid upp såna här saker. Om ens husdjur dör så kanske man inte alltid tänker på att det var katt- eller hundmaten som gjorde det. Men det är en följd av globaliseringen. Och vi har samma sak med leksaker. Det har varit förbjudet länge att ha bly i färg, framförallt i barnleksaker, som barnen slickar på leksakerna. Men det har förekommit alltså i leksaker från Kina att de har varit målade med blyfärg. Och då har det stora leksakstillverkare som är amerikanska men som har tillverkning i Kina. De har tillverkat enorma tillbakadraganden av leksaker ännu för ett tag sedan. Därför att i Kina har man inte kunnat stämma företag. Därför att i Kina har man inte de lagarna som gör att det går att stämma liksom. Så det finns flera sidor av den här saken, och läkemedelsföretagen i USA anklagas då för att vara väldigt dyra och läkarna för att ta väldigt höga avgifter. Men det är till viss fall en följd av att det går att ställa dem till svars om de gör fel. Och som jag sa, läkemedelsföretagen kan då sälja samma läkemedel i andra delar av världen. Ibland med samma kvalitet. Men vad som är samma kvalitet eller inte, det beror inte alltid på hur det är tillverkat inne på fabriken, utan ibland beror det på den kvalitetskontroll som görs efter. Man tillverkar en mängd prylar eller läkemedel eller vad det är. Och då är det så att ibland blir det något misstag, ibland blir de dåliga. Och det kostar en hel del att kontrollera sen efteråt, göra kvalitetskontroll innan det skickas iväg. Så skillnaden mellan vad som är hög kvalitet och låg kvalitet, det är ibland helt enkelt att den här stränga kvalitetskontrollen som är väldigt dyr att genomföra, där man måste gå igenom och kolla väldigt mycket. Det här gäller ju bilar och allt möjligt också. Det är den kvalitetskontrollen som gör då varorna dyrare, och de som har gått igenom sträng kvalitetskontroll, det kan då säljas i i-länderna, till exempel USA, där lagarna som strängast om någon blir skadad av, det kan vara bilar eller däck. Det var ett fall när en däckstillverkare i USA hade tillverkat däck som ansågs farliga och fick betala enorma skadestånd och så vidare. Men det är sådana här kontrollen som är det dyra och som gör att man kan nästan garantera att ja, nu har vi kontrollerat så noggrant det vi säljer ut. Oftast är det den kontrollen man skippar när man säljer till andra länder. Däribland Europa eller Afrika, tredje världen. Och det innebär att, ja, vad ska man säga, i 9 fall av 10 så är det exakt lika hög klass på det som då säljs utanför USA. Och precis lika bra. Men då och då så kommer det att vara ett måndagsexemplar, som det heter, eller lemon som det heter på amerikanska. Men det här gör ju att man kan alltså komma undan billigare och väldigt bra, utom då och då man har otur och råkar på något dåligt. Så det är så ekonomin och lagarna och demokratin fungerar, för att de lagar i USA som gör att det går att stämma, de är ju lagarna är skrivna för att skydda den lilla människan emot de stora kapitalintressena. Det är ett genomgående drag i hela den amerikanska lagstiftningen och ideologin och konstitutionen, att man alla ska bli lika inför lagen, man ska kunna skydda de svaga, att det inte ska gå att köra över folk så där utan vidare. Och den lagstiftningen och den tanken har ju kommit ur ett Amerika som är till grunden då väldigt fritt. Det är ju hela grundtanken. Men när man har ett väldigt fritt samhälle så får man ju givetvis att de stora starka bestämmer. Och de små svaga inte får så mycket att säga till om. Och det är därför man har tvingats kontra med så starka lagar, eftersom invandringen till USA har varit från alla jordens hörn och många sett det som obruten mark. Här kan man göra allt man vill. Och därför har det även mera råa intressen, affärsintressen och alla möjliga intressen kunnat liksom dra järnet. Och därför har de lagarna kommit. Och i Sverige då så har vi haft ett lugnare, mer homogent litet land där man har mer kunnat lita på varandra. Då får man snällhet och då får man allmänt gruppansvar i vårt kollektiva medvetande. Och det har inneburit att det har inte behövts lika många lagar i Sverige för att skydda de svaga. Därför att det har funnits en allmän konsensus, inte minst på grund av arbetarrörelsens långvariga arbete. Någon allmän konsensus om vad som är rätt och inte. Men det har inte funnits på papper och inte i lagar. Och det innebär att de som är riktigt smarta och riktigt stora och starka i Sverige, de har liksom kunnat tjäna på det där att det inte har funnits lagar. Så de har och kan fortfarande då göra som de vill och köra Sverige som sitt eget. För de är smarta nog att inte överutnyttja det här och att muta politiker om de försöker stifta några sådana här lagar för att hindra deras framfart. Så det här fungerar mer på det sättet. Men i Sverige kommer det här att förändras i och med globaliseringen nu, när vi öppnas upp mot världen och vi blir mer och mer som Amerika, skulle man kunna säga. Då kommer det att den lilla människan kommer alltså att råka mer illa ut i Sverige. Ja, man kan säga så här, man kan jämföra med en riktig diktatur eller gamla tsarens Ryssland eller kommunistländer. Så länge man var snäll och bara arbetade och gjorde sin sak och inte höjde rösten, så hade man stora chanser att klara sig. Men hade man otur och råkade hamna på liksom förtryckarnas radar, eller om man råkade säga något fel, eller bara, ja, som i Kina, att de ska bygga en olympiastad och bara slänger ut folk från deras hus, kastar iväg dem, va? Om man inte bara snällt går undan. Hade man otur så kunde man råka riktigt illa ut, men hade man tur då, eller bara höll sig i skinnet och lugnt, så kunde man klara sig ganska bra. Så har det varit i Sverige också, att de flesta har klarat sig ganska bra. Det har inte funnits lagar som har skyddat dem, men det har funnits någon form av konsensus, och de här stora starka i Sverige har varit så få att de har liksom kunnat mera lugn och ro bygga sina imperier. Men det kommer att ändras. Nu kommer då, i och med globaliseringen och i och med att det saknas egentligen mycket av lagar för att skydda de små i Sverige, så kommer det innebära att fler och fler blir överkörda och råkar mer illa ut. Och man kan ju hoppas att det leder till att vi får en mer efterfrågan på lagar som ska skydda de små och svaga mer än vad vi har nu. Och det gillar givetvis inte de stora kapitalintressena i Sverige, och maktintressena, makteliten och så vidare. De kommer ju att, och de har ju väldigt starkt grepp över politikerna också. Och då är det intressant att i vissa fall så är det då EU som hjälper den lilla människan, för att i EU är man kanske lite mer som i Amerika, att man ser till de här större linjerna, man uttrycker det lite generellt. Så att ibland kan då EU-regler hjälpa den lilla människan. Och en del av kritiken mot EU som kommer i sig från stora starka intressen i Sverige som vill behålla sina monopol. Men det är inte hela sanningen. Det är betydligt mer komplicerat och diversifierat än så. Men att jag säger det här, det är egentligen mest för att det sägs inte i allmänna media. Utan då har man en väldigt enkel och entydig syn på vad som egentligen håller på att hända här. Förening Musik och Media. Shania Twain kom in och avbröt lite där. Ja, det är datorn. Den spelar lite som den vill här. Man får liksom anpassa sig efter datorn. Jag sitter just nu och väntar på att den ska gå fram. Då kanske vi kan pausa. Nej, det börjar spela fast jag trycker på paus. Det tar liksom ett tag när den reagerar så där. Det är synd när det börjar spela under här alltså. Jag ska bara vänta in datorn här då. Ska vi se här. Vi kan få den att stanna. Där stannar den. Det tog alltså 10 sekunder bara för att få den att stanna. Då ska vi se. Och så kan vi parkera den så att det ska börja någorlunda från början. I och för sig inte riktigt, man vet ju aldrig när. Men DN har på framsidan idag då att skillnaden mellan rika och fattiga blir större. Regeringen jublar. Nej, det la jag till. det var inte, nej. Det har jag aldrig sagt. De har inte sagt i alla fall. Men de har ett intressant reportage här i Dagens Nyheter om en man från Grekland som driver en restaurang i Djursholm, och hur han pendlar då mellan Hallunda och Djursholm, och hur han tycker det är som två olika världar. Det är inte bara han som tycker. Och DN tar upp hur inkomstskillnaden mellan rika och fattiga delar i Storstockholm ökar och har ökat ganska mycket. Och han skriver att han föredrar Djursholm där det är rent och folk är trevliga, säger han. Arbetar då 7 dagar i veckan och hinner knappt träffa sina barn. Det påminner lite om dem i Kina. Också lite av globaliseringen, hur den flyttar in här. Och det här är en av följden av globaliseringen när vi ska öppna oss till Kina. Att det är liksom sagt, ja, men då kommer Kina bli mer demokratiskt och mer som oss i väst. Alltså den tanken är, den är egentligen kriminellt oärlig. Eller också är den otroligt dum. För det kan bli en liten sån utveckling, men den andra utvecklingen som är betydligt större, det är ju att vi i väst då, demokratierna måste bli mindre demokratiska, måste bli mer diktatoriska, och att klassskillnaderna här måste öka. Och istället för att det har varit en skillnad mellan tredje världen och i-världen, så blir skillnaderna i varje land. Och det har varit i Amerika mycket tidigare. Jag kommer ihåg för länge sedan det klagades på Amerika. Men där finns det så fattiga här och rika där. Liksom då har vi inte i Sverige. Men nu berodde det på att på den tiden, om vi går tillbaka en 30 år, 20 år sådär, så var vi rika i Sverige. Men så köpte vi till exempel kläder från Indien, där det var fattiga som hade tillverkat dem. Och ifrån Japan där man jobbade hårt, där har man nu kommit upp sig mer, och nu köper vi det från Kina. Det är alltså så att vi kunde då leva som en gated community, som det heter i Amerika, där alltså de rika på vissa ställen sätter upp staket runt sina områden för att kunna få det tryggare. Och vi har ett sånt område i Skåne nu som har kommit upp också. Och då har det klagats på det, oh, gated community, där vill de leva bakom sina staket. Jag vet, i Sydafrika kommer inte ihåg om det blev förbjudet att sätta upp staket runt sina områden där, om man hade det bättre eller om de fick göra det. Men vi har alltså haft det så i Sverige. Här har vi suttit och klagat då. Vi har haft det så i Sverige tack vare att det funnits en tull och en gräns, svenska gränsen. Och så har vi då kunnat leva på tredje världen, på deras billiga varor, precis som de i gated communities i Amerika kunnat leva på de fattiga som arbetar för dem. Det är bara det att nu flyttar det in i Sverige. Nu blir alltså Sverige mer som Amerika. Att vi får då fattigare områden och fattigare människor i landet. Och rikare människor i landet. Så att nu kommer det bli som i Amerika. Att gränsen mellan fattiga och rika kan man se. De finns inom samma nation. Från att de fanns i andra nationer. Och då blir det inte lika lätt att klaga på USA. Där alltså skillnaderna länge har legat i dagen, kan man säga. Nu kommer de alltså att komma mer och mer i dagen i Sverige, alltså att vi kommer att få, det är lite fel att säga det här, att nu blir skillnaden mellan fattiga och rika större i Sverige, för att i svensk ekonomi så har vi alltid dragit nytta av fattiga då, men i andra länder som vi har sluppit se, så kunna klaga på andra länder då. Framförallt gäller väl billiga kläder, det är väl ett generalexempel på det där. Men det här är alltså en del av globaliseringen, att vi måste då få mera fattigdom här, och vi måste faktiskt montera ner en del av demokratin och skyddet. Skyddet på arbete när man inte ska bli skadad, och skyddet mot arbetslöshet och så vidare. Den del av det där måste då monteras ner, för att ekonomin går inte ihop annars, att vi ska kunna ha vår lilla gulliland här isolerade från omvärlden. Det funkar inte. Sen kan man då ställa följdfrågan, varför måste man globalisera? Va? Det där, jag har aldrig riktigt fattat det där. Jag tittade på SVT 24 har sänt seminarier från Tellberg om, handlar om miljöfrågor i första hand, men man kom även in på det här med globalisering, och det talades alltså en allmän konsensus att alla skulle bli jämlika i hela jorden och alla skulle bli industrialiserade. Och jag blir bara mörkrädd när jag hör det där, för jag fattar inte varför. Då utgår man från, på något sätt, från att vi vet bäst. Det samhälle vi har är ju allra bäst, och så ska alla bli. Och det är lite grann som det värsta med det gamla missionerande, när alla skulle bli kristna runt hela jorden. Och alla skulle liksom lära sig de seder och bruk som européerna hade. Och i Afrika skulle man minsann få bukt med de här infödingarna som var så obildade och lägre stående ungefär. Och så har det visat sig då att, eller visat sig, egentligen har ju deras kulturer levt ofantligt mycket längre och överlevt ofantligt mycket längre än våran kultur, som dessutom är en hisklande utveckling. Så vi vet inte hur länge vi kommer klara oss, om det kommer fungera för oss. Vi håller på att förstöra jorden, inte minst här. Så jag fattar liksom inte det här läskiga scenariot att alla ska bli likadana. Det är lite grann som Stalin och även Lenin och även Hitler hade idéer om, att de skulle kontrollera hela jorden, alla skulle bli som dem, bara de fick bestämma där överst. Det är en liten liknande tanke på något sätt som finns här med våra industrialism, som jag inte har någonting emot. Jag är född och uppväxt i västerlandet och älskar det. Jag känner mig hemma här. Men det beror ju först på att jag inte skulle klara mig så bra som en jägare-samlare. Jag skulle inte orka ut och gå i skogen hela dagarna. Men jag är lite avundsjuk på de som kan det, och som kan leva av naturen rakt upp och ner och klara av det. Jag tycker de är värd beundran och borde studeras. Men vad som händer nu i alla fall är att varför jag tar upp de här frågorna är i första hand återigen för att media inte tar upp dem. För att som vanligt så serverar jag inte en enkel sån här sanning då, svart eller vit, utan jag tar i första hand upp det som inte andra säger, för att man ska liksom få en distans till det politiskt korrekta samtal som bara säger en sak åt gången. Vad som kan komma i någon form av rörelse där man vill alltså, som under kalla kriget, det fanns en Berlinmur kan man säga, inte bara i Berlin utan runt hela jorden. Det kan bli något liknande mellan ivärd och uvärd möjligen. Det kan komma starkare krav på något sånt. Jag skulle snarare vilja fundera på, är det inte demokrati som är det viktiga? Det är det vi ska vara stolta över. Det kanske det vi skulle skydda, ungefär som EU har krav på demokrati inom sina gränser. De frågorna är viktiga och har kommit i bakgrunden. Och varför det? Jo, för att det är klart att de stora rika intressena har ingenting att vinna på en sån debatt, va? De har allting att vinna på en sån här globalisering. Och för de klarar sig ju alltid och de kan då på något sätt få mer kontroll. Men vanliga människor kommer efterhand, och det som saknas i västvärlden, det finns mest av det i USA, det är någon form av respekt för den vanliga människan, det man kallar för medelklassen i USA. Och när man säger medelklass i Sverige så lustigt, då menar man på något sätt överklass. Men det man säger, man kan säga det man kallar arbetarklass i Sverige då, enligt lite äldre språkbruk. Det är liksom det, när man säger medelklass i USA, då menar man för samma sak som när man säger arbetarklass i Sverige. Liksom vanliga människor på något sätt, va? Och västvärldens kulturideal och västvärldens demokratiideal och mellanmänskliga ideal, det är någonting som många bara tar för givet, ungefär som luft i vända. Så, men det finns ju, det är inget problem, det kommer att finnas. Nej, faktiskt inte. Det är någonting som vi ska vara stolta över, som vi måste faktiskt beakta och vårda i västvärlden. Hur vi liksom behandlar varandra, hur det fungerar, dels genom lagstiftning men dels genom den allmänna inställningen. En del hävdar då att det här har mycket en följd av kristendomens påverkan, eller det judeokristna arvet, judendomen och kristendomens påverkan. Jag är inte så säker på det. Jag undrar om det inte kan vara olika kulturer som i sin tur har påverkat då kristendomen när den har blivit ledande och så vidare. Så att jag är lite osäker om hönan eller ägget där. Men återigen, att jag säger det är så tråkigt med såna här debatter, för att det finns en sån här svartvit idé hos många i Sverige. Det finns bara en sanning åt gången ungefär, va? Så om man säger en sak, så tror då vissa svenska betraktare att ja, då vill man ha det till 100%, därför att de vill ha till 100% deras bild så där. Men med Doris envishet så försöker jag säga att nej, men det är liksom lite mer komplicerat än så. Lite mer, några fler färger i paletten skulle man kunna ha. Så de här frågorna debatteras ju knappt i svenska media. De kommer liksom som, vad är det här, fattar ingenting, för de flesta bedömare. Ändå är det några av de allra viktigaste frågorna, nämligen vad är vår västerländska kultur? Hur tänker vi, hur är vi och vad gör vi? Och som fisken inte känner till vattnet och som vi inte känner till luften vi andas, så verkar det som att den här västerländska kulturen är någonting som är ganska okänt. Men det är den vi borde bli mer medvetna om och bevara de delar som är bra och rensa ut de delar som är dåliga. Denna långa utläggning är bara för att jag råkade hamna på Dagens Nyheter och ett reportage om de rika blir rikare och drar ifrån de fattiga. Så att det finns alltså i dagens DN både på internet och väl även i pappersupplagan för den som är intresserad. Och det handlar alltså om en man från Grekland. Att jag fastnade på den här artikeln var faktiskt att det var en bild av den här mannen. Han var så lik min pappa, den här Faulus, som driver den här restaurangen i Djursholm. Och som sa en del intressanta saker. Men nu kan inte jag vare sig säga flera dumma saker eller intressanta saker, för klockan är strax 9. Ansvarig utgivare, Föreningen Musik och Media. Och vi sänder varje helgfri vardag mellan 8-9 på söndagar, 9-11. Besök gärna min hemsida också, radiolars.com. Och så lämnar vi över till Radio Rörstrand från Philadelphia kyrkan som tar över på 95,3 MHz och över hela jorden. Ha det så bra. Hej då!
with a moving along. I had no buggy, had no spokes. I looked like Ben Papp and all of his folks. No lock to move in, a move in, a move in. No lock to move in, a move in along. Who built the ark?
Oh, no, and no.
Now who built the ark?
Oh, no, and my lord. No
lock. God morgon. Här är Förening Musik och Media. Vi sänder varje vardag mellan 8 och 9. Och på söndagar mellan 9 och 11. Jag försöker vakna här, vi ska se.
Tell Sister Mary, tell Sister Jane, I'll be home on that morning train.
No lock to move in, a move in, a move in. No lock to move in, a move in along.
He built the ark.
God morgon, det heter Lasse Lundberg, finns här på vardagmorgnarna. Och just nu finns du också här på vardagmorgnarna. Jag vet inte, det är kanske inte någonting du vill fortsätta med en förening i musik och media över hela jorden på internet. Om man går till radiolars.com till exempel. Och på 95,3 MHz i Stockholm. Där sänder vi. Och ja, jag brukar spela lite musik sånt här känner för. Och berätta lite om det senaste som har hänt här under, ja, under natten och morgonen. Nu har ju Democrats partikonvent borta i Amerika i Denver, Colorado. Där har nu Joseph Biden hållit sitt tal eftersom han nu är utsedd till vicepresidentkandidat. Och gissa, han attackerade John McCain, motståndaren. Ganska så tufft. Ja, så det rullar på liksom. Ungefär som det brukar. Ungefär som vårt program. Det bästa är liksom
FMM Stockholm.
Det är så här innan man riktigt officiellt har startat. Det här programmet har ju inte kommit igång riktigt än. Och då kan man göra precis som man vill. Nej, men nu börjar det faktiskt kännas som att nu kommer den officiella starten här. Vilken sekund som helst så är vi på gång på riktigt. Jag får igång den här morsenyckeln här, vet jag, det funkar aldrig. Så jag ska bara, trycker man inte där, vänta nu här. Vänta, ska vi se om man, kan man inte. Nej, men liksom det ska vara något, där funkar det bra.
I nyheterna om en liten stund, Vänsterpartiet vill ha rödgrön regering år 2010.
Aha.
Och tyska kvinnan i Arbogamålet kan få avtjäna straffet i sitt hemland. Mer om det här i nyheterna om en liten stund.
Alltså Lars Ohly vill ha rödgrön regering, vilken överraskning, det hade aldrig kunnat räkna ut. Ja, är det nyhetstork eller? Men jag vet inte, varför tar man upp en sån grej? Han har väl hållit något tal där och sagt det förstås. Ja, det är klart, han kanske sa något mer också lite längre ner där. Annars verkar det lite som en onödig nyhet. Men Stevie Wonder, lite annorlunda version av den här gamla låten. Och det är den ni tror att det är. Just det. Signed, sealed, delivered. I'm yours.
Like a fool I went and stayed too. I'm wondering if your love's still strong.
Nej, jag vet inte. Nej, jag tror den gamla ursprungliga versionen från 1970 när det var bättre. Jag ska se om man kan hitta den alltså och köra den. Det blir efter nyheterna som kommer snart här. Steve Wonder var i alla fall, signed, sealed, delivered, I'm yours. Men nej, den lyfte inte den här versionen. Inte bara det att man gillar den gamla bättre, utan den var, hade inte riktigt fjong den här för att liksom vara sån här stuk som det var då. Men lite, jag vet inte. Ja. Jag ska leta i alla fall. Förening Musik och Media, vi sänder varje vardag mellan 8 och 9 och på söndagar klockan 9 till 11. Och när datorn så önskar så blir det dags för en överkoppling till nyhetsstudion. Vi ska se här. Vi väntar.
Grön regering år 2010 och tyska kvinnan i Arbogamålet kan få avtjäna straff i sitt hemland. Det här är radions nyheter. Men vi börjar med att berätta att polisen i morse avlossade varningsskott mot två misstänkta gärningsmän efter att de försökt köra på en polisman vid ett efterföljande i Segeltorp utanför Stockholm. Polisen fick larm om ett inbrott i Skärholmen och när patrullen kom till platsen avvek gärningsmännen i en bil. De båda misstänkta kunde gripas efter varningsskottet. Polismannen som de försökt köra på klarade sig. En större räddningsstyrka larmade strax före klockan 6 i morse till Volvo på Hisingen i Göteborg. Det ska röra sig om en brand i ett transportband och enligt uppgift så ska det vara kraftig rökutveckling i byggnaden. Vänsterpartiets ledare Lars Ohly vill tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att forma en rödgrön regeringspolitik inför valet 2010. Där skriver Svenska Dagbladet idag. Idag ska Vänsterpartiets partistyrelse träffa Miljöpartiet och på lördag kommer man att möta Socialdemokraterna. Den 32-åriga kvinna som funnits skyldig till barnamorden kan få avtjäna sitt straff i Tyskland. Om så blir fall kan domen även komma att omprövas för att passa tysk straffskala. I tyska domstolar tas bland annat ingen hänsyn till psykisk hälsa så länge den dömde förstår varför åtalet väckts, skriver Svenska Dagbladet. Med ett stort ja så utsåg demokraterna att Barack Obama till sin presidentkandidat. Det efter att Hillary Clinton avbrutit omröstningen och bett församlingen utan omröstning att utse Obama. Tidigare på dagen hade Hillary Clinton friat sina delegater och förklarat att det var fri att rösta på Obama. Ytterligare tre personer har omkommit i Kanada efter att ha ätit köttprodukter smittade av listeriebakterier. Enligt hälsovårdsmyndigheten i Kanada har samlat 29 fall konstaterats runt om i landet och ytterligare 31 fall utreds. Smittan har spårats till en av landets största livsmedelsproducenter i Toronto. Runt 220 produkter med smörgåsmat har åtkallats. Radions nyheter med Mikael Berglund.
Vi tackar för det. Nyheter varje morgon på Föreningen Musik och Media. Och så har jag äntligen hittat det jag sökte. Här är den.
Vad kul alltså.
Jag tycker den här är mycket bättre. Steve Wonder från 1971 eller när det var. I'm yours. Like a fool, some sign. I'm wondering if your love still strong. Jag är så glad att höra den där låten alltså. Så jag tänkte spela en stationsjingel här. Men jag hittar en Thomas har gjort en snygg här med Radio Lars här. Men ni får tänka det. Man kan höra den i hans program däremot. Det är ju bra. Som sänds på söndagar mellan 9 och 11 på 95,3 MHz och över hela jorden alltså. Förening Musik och Media. Klockan är nu 7:15. Och det har regnat här morgonen på morgonen till och från. Och det kommer fortsätta med skurar då och då. Så. When he saw her getting off the bus. It's... It's not always true. The time heals all wounds. There are wounds that you don't want to heal. The memories of something really good. Something truly real. That I've never found again. Ja, det har jag aldrig tänkt på. Eller så ligger till, jag har aldrig funderat på det. Minnen som man inte vill bli av med. Nej, det kan jag inte riktigt hålla med om. Det finns många minnen jag skulle vilja bli av med. Det här programmet till exempel. Nej, men det är rent allmänt så finns det mycket man skulle vilja bli av med. Vaknar upp med dåliga gamla minnen i sådär i huvudet. Det är väl inte så kul heller. Klart man skulle bli av med dem också. Men det kanske inte var bra minnen då helt enkelt. Det är ju så det ligger till. Robbie Williams i alla fall, det var en trevlig låt som man inte hade hört förut. Det är kul om man hittat sådana här som är lite, ja, som man kan gilla att höra någon gång sådär. Den hade någon viss känsla den där, Louise hette låten. Och tanten som bara sjunger i bakgrunden här, det är egentligen en countrysångerska med fransk titel. Va? Hur går det ihop? Det är Shania Twain, Shania Twain heter de väl på amerikanska. Som sjunger sånt i livet. Det tycker jag känner igen. En kvinnlig vokalista som sjunger sånt i livet. Vänta, det ringer en klocka någonstans. Den måste vi leta fram. Den är jättebra alltså. Men här är i alla fall C'est la vie med Shania Twain på FM. Jag trodde ju liksom att det skulle bli en countrylåt här, eftersom det stod Shania Twain på skivan. Men det var det ju inte. Det var ju långt ifrån country. Ja, om man verkligen visste om att det är en countryartist, så kommer man ana lite countrykänsla där bakom möjligen. Sånt är livet, ställer vi på Förening Musik och Media. Klockan är 24 minuter över 8 denna regniga torsdag morgon. Och är det inte regnigt, så är det mulet i alla fall hela tiden. Och regn i skurar och sådär. Doobie Brothers, de är liksom inte klassade som country, men har ändå lite stuk åt det hållet, skulle man kunna säga. Det här är låten Real Love, som spelas mycket på... Ja, den här är inte ett typiskt exempel på deras country-stuk, va? Men lite av den här harmoniska sången och lite varma, vackra, mjuka färger och sånt där, va? I brunt och gult eller sådär, det är liksom country. Härligt, för att precis när den här låten gick då, så tog jag om hörlurarna och knallade runt lite här. Och solen tog och lyste rakt in i lägenheten liksom. Det var så trevligt, så trevligt. Doobie Brothers, Real Love på Föreningen Musik och Media. Klockan är 28 minuter över 8 denna 15-gradiga regniga, men ibland med sol stängt då torsdag morgon. Den, vad är det för dag? Vänta, ska vi se vad det är för datum. 28 augusti har hon blivit. Alltså, man ska se vad det är för datum, det är så läskigt, för då får man liksom placera den här muspekaren då längst ner till höger där det står vad det är för tid, och så hoppas att den där datorn liksom displayar upp då vad det är för datum, om den känner för det, va? Det är lite så konstigt med datorer liksom, de känner av hur man mår liksom. Är man irriterad där, så då börjar man verkligen krångla. Jag tror att det är någonting att de märker av ens hjärnvågor liksom, då relaterar till det, och då blir de, oj hjälp, då blir de också, se nu bara här alltså, vad är det här för någonting, då blir de också trassliga. Just att den börjar spela låtarna när den känner för det, blir verkligen sådana överraskningar. Kelly G, Oregon, ska vi våga prova det? Ja, den är snart 8:30, så att det kanske vi vågar, jag vet inte. Ja. Vi får se vart det tar vägen. Alltså, jag är fortfarande inte bestämd om jag ska låta den gå. Ja, kanske ändå. Alltså. Ja, okej då. Flipphör på franska. Vad händer sen då? Ytterligare en sån här kanon. Men nu då? Ska det inte börja någonting då? Ja, ja, lite snabbare, men det har vi hört här. Nej, jag orkar inte med det där alltså. Det är för tidigt dessutom. Vad är nu kärlek över någonting? Howard Jones frågar What is Love på 95,3 Hugga Mörts denna torsdag morgon. Och ja, vad är kärlek? Det kan man ju fråga sig alltså. Borta i convention i Amerika så sades det här att Bill Clinton inte skulle närvara när Barack Obama skulle hålla sitt tal. Mer om det senare. Jones på Föreningen Musik och Media, 8:33 med Englas Lundberg. Solen lyser just nu här över, fantastiskt alltså, vad trevligt. Jag vet inte hur den lyser där borta i Denver. Det är, nu börjar nästa låt, måste man parkera den, ska vi se där, sådär. Då är det så här att det händer ju egentligen inte så mycket nytt när ett sånt där parti där borta håller en sån här convention. För riktigt länge sedan så var det ju så att de här partikonventen var till för att man skulle samlas och träffas och prata. Det var innan radio, tv och kommunikation med telefon och så vidare. Så det var verkligen ett sätt att träffas då för partierna borta i Amerika. flera hundra år sedan. Och då, ja, då diskuterar man och då röstar man fram vem som skulle vara kandidat till presidentracet och så vidare. Så då var det verkligen något sånt där det hände saker. Men sen har ju då radio, tv och allting gjort att sånt här har gjorts upp mera i förväg. För att det har ju kunnat kommuniceras mycket mer, mycket tidigare. Och det har då blivit till att man vill ha det här konventet där det finns en massa pressbevakning. Det vill man ha det konventet att vara en tjusig uppvisning. Nästan som en reklamcommercial för partiet och för kandidaten. Då vill man ju inte ha massa snack för dem och tillbaka. Nej, men jag tycker nej, nu ska vi votering. Så att nu är de här partikonventen nästan som reklam och då blir de ju väldigt förutsägbara. Och det är ganska såklart vad som kommer att hända och ändå så får de väldigt mycket tv-tid här och det vill ju partierna utnyttja till att visa upp sitt bästa ansikte och sitt tjusigaste, slickaste framtoning och sådär. Och de blir ju ganska tråkiga då. Det finns egentligen inte så mycket nytt att berätta. Och det gör i sin tur att alla journalister som bevakar de här stora partisammandrabbningarna, det ska man inte kalla det för partiparaderna skulle man kunna säga. De journalisterna försöker då verkligen hitta en story. Och jag har kollat en hel del av de här klippen och rubrikerna för Democrats sammanslagningen här, sammandrabbningen. Och det är liksom så att de försöker koka soppa på en spik, de här journalisterna. Och igår så var det en hit att Clinton kommer inte att medverka med sin person på den här konventet när Barack Obama håller sitt tal imorgon. Och det var faktiskt, det återgås faktiskt av flera pressmedia här. Men officiellt så sa att han skulle närvara. Och det här var ju mer än en schism. Det är så att han hatar Barack Obama eftersom Hillary då inte fick bli presidentvalskandidat. Och han såg lite sur ut där också på bilderna måste jag säga. Och var det då därför som Barack Obama plötsligt gjorde ett sån här surprise deltagande här när Joe Biden i natt svensk tid, igår amerikansk tid då, höll sitt anförande. Det var alltså vicepresidentens tur att hålla sitt anförande igår. Och Barack Obama gjorde ett sånt där deltagande. Det är så svårt här och man vet inte om man ska prata engelska eller prata svenska när man kollar en massa engelsk text och liksom tänker på engelska så ska man, då är frågan liksom om man översätter det till svenska, så ska man försöka hitta ett svenskt ord så där, krysta fram något, men det blir inte alltid samma innebörd. Det där är faktiskt ett svårt problem. Jag tycker verkligen illa om när man blandar in engelska i svenska, det stör mig på något sätt va? Så att jag försöker alltid hitta svenska ord, men det är inte så lätt, framförallt inte när man gör det så här i direktsändning heller. För samma ord har inte alltid samma betydelse heller va? Det, är liksom, det funkar inte riktigt. Men i alla fall det rullar liksom på med det här konventet det, och det egentligen finns inte så mycket nytt att berätta mer än att det är väldigt massa hurrarop och en massa skyltar att de eldar sig själva för att förhoppningsvis få så mycket tv-tid som möjligt för att sen i riktiga valet i november att man har blivit så bekant med de här kandidaterna så att man ska rösta på just dem och inte på den andra då.
Sex.
Vi får se. 1974 blev den här låten stor. George McRae, Rock You Baby. Jag vet inte om den här låten kom lite tidigare egentligen, men den blev stor i Sverige i alla fall 74, men jag har precis för mig att, ja, jag kommer inte ihåg. George McRae, den lät verkligen annorlunda då när den kom, så där laid back och lazy på något sätt, var avslappnad, det var man riktigt van vid. Men det blev en stor hit, och det är en sån här låt som har något speciellt, men man kan liksom inte säga vad det är i alla fall, som gör liksom att man gillar den bara. Det här är faktiskt Otis Redding, som också, precis som Steve Wonder, plockar upp en gammal låt som Stones har gjort. Och i Svarta havet så rullar konflikten på då mellan Ryssland och västvärlden här. Vilka är det som ska få liksom vinna i den här lilla kampen? Och ska det utvecklas till ett stort långdraget, kanske inte krig men en konflikt? Ganska stora saker handlar om. Det som kalla kriget kommer tillbaka ungefär och En sak som jag berättade om tidigare här, det var ju i Serbien hur en del av Serbien då Kosovo bröt sig ut och ville bli en enskild stat. Det hade flyttat in väldigt många kosovoalbaner. Och där applåderade ju då EU och USA. Ja, vi erkänner dem direkt sådär som en egen stat. Men många serber då som har kopplingar till Ryssland tyckte det var det här konstigt. Här är några som flyttar in till vårt land och utropar sig som egen stat och blir direkt erkända av väst. Vad är det här? Och nu har historien upprepat sig. I Georgien då så finns det många som känner mera samhörighet med Ryssland. Till viss del är det understött av Ryssland i och för sig som har gett dem rysk medborgarskap och varit där och sådär. Men då kan man också säga att väst har också varit i de här forna sovjetrepublikerna och understött dem och byggt upp deras antiryska känslor. Så det här har pågått faktiskt från bägge håll om man ska vara balanserad. Så Ryssland svarade med samma mynt här för ett tag sedan och erkände de här två, ska jag kalla för utbrytarrepublikerna i Georgien. Och det reagerade ju väst på, så kan man inte göra. Och ska man försöka vara neutral så är det lite svårt att se att den ena har helt rätt och den andra har rätt fel här egentligen. Jag tycker det finns vissa likheter. Det man skulle kunna säga är att det går som alltså tillbaka till Stalins tvångsförflyttningar av människor när han försökte att bryta upp den självständighet och den, ska vi kalla för folkgemenskap som fanns i olika länder när han ville ta över dem i Sovjet och då tvångsförflyttade bort folk ifrån de länderna och flyttade in ryssar i de länderna för att liksom försöka bryta upp de här naturliga enheterna. Så, och det är egentligen en del av de sakerna som vi ser spåren av fortfarande idag som pågår. Och sen är det så att de här stormakterna runt omkring då försöker stödja just dem, den folkgrupp de gillar. Men det säger man kanske inte öppet utan då använder man liksom andra ord för det där. Så det är lite synd att hela den här debatten, hela det här betraktandet av de här händelserna inte då har lite mer långsiktig, mer djupare bakgrund. Nu tycker jag i och för sig att det är en stor skillnad mellan västs inställning och Rysslands inställning. Att i väst har man i och för sig en inställning att de här olika länderna ska ha sin självständighet. Att folken ska få bestämma själva. Och den västliga modellen är ju stor frihet för individen att bygga sitt eget liv. Och faktum är att den ryska modellen, det påminner mycket om gamla Sovjet liksom och även gamla Nazi-Tyskland och så vidare, där man försöker att införa sin modell som alla ska leva efter. Så att det finns faktiskt en viss skillnad mellan öst och väst fortfarande som det har funnits tidigare, även om det inte är lika starka skillnader. Men sen finns det för sig många som bor i de här gamla, ska vi kalla för kulturländerna, som ser en annan sak, nämligen att ja, men väst är inte alls bara för att alla ska vara fria och göra som de vill. Det innebär i praktiken att det blir liksom Coca-Cola och Britney Spears och att det blir då vissa krafter som får makten. Ja, liksom vissa kommersiella krafter, det blir hamburgare och det blir så att vår egen kultur bara liksom körs över som en ångvält. Även om vi då inte är med trupper och med diktat från någon diktator och någon form av socialism, så är det liksom en form av imperialism som sker via konsumtionshysteri och så vidare. Jag tycker nog att det argumentet borde man faktiskt börja ta på allvar och börja se lite grann vad det är, för det är egentligen ett av de stora dilemmana i väst och i vår öppenhet här, som är en form av öppenhet och frihet, men som då faktiskt leder till en form av kultur. Och det trista är att den kulturen blir så lik över hela jorden och den blir så lik sig själv. Och även om man då på pappret kan säga ja, men här är frihet, så måste man ändå liksom se till vad det är, vad som händer i praktiken och se lite praktisk politik, realpolitik, vad det för med sig för typ av samhälle. Och den debatten har inte kommit upp i media, i svenska media än, även om den borde faktiskt. Faktum är att den fanns mer på 70-talet än den finns idag. Här är Art Garfunkel, All I Know. När klockan är 9:09. Thank you. Art Garfunkel, All I Know på Föreningen Musik och Media. Vi sänder varje vardag mellan 8 och 9 och varje söndag mellan 9 och 11. Och på söndagarna finns Thomas här med morgonkoppen. Ja, då har ju förstås USA kört in med nödhjälp, eller på att säga, eller hjälp till de drabbade här i Georgien. Leveranser av mat, kläder och filtar och allt vad det nu kan vara. Och sånt här brukar man faktiskt göra med sina krigsskepp, med US Navy, av flera olika skäl. Det är de som har förmåga att på kort varsel gå in någonstans i okänd hamn, eftersom de har lärt sig de flesta hamnarna, kanske inte så okända. Men dessutom att lösa problem på platsen med hur tar man sig fram, hur lägger man i land, hur får man över de här grejerna. Och i värsta fall, om de blir attackerade då när de levererar de här hjälpsändningarna, så kan de skydda sig också. Så därför har man länge använt US Navy till sådana saker. Till exempel när det har varit jordbävningskatastrofer, ja, i Indonesien och på flera ställen, och när det var tsunamin hände där för några år sedan. Jag berättar det här för att svenska media brukar inte gärna berätta om hur mycket USA gör när det gäller med, via sin militär, att hjälpa till med bistånd på olika sätt. Både i plötsliga katastrofer och i mera långvariga konflikter. Men så säger Ryssland här, och det är faktiskt lite dåligt, så säger man, ja men ni, säger man då till USA, ni levererar ju vapen till de här i Georgien, och varför skulle ni använda krigsfartyg då om ni bara ska leverera bistånd? Men där har faktiskt ryssen fel i det här fallet, för det är faktiskt så att man brukar använda US Navy till sådana här leveranser. Sen är det intressant här att Carl Bildt då, som äger aktier i Gazprom och vad det är, och liksom han påstår att de är på hold, och han liksom har en massa privata underliga intressen och far runt och har en egen karriär då som man borde liksom inte hålla på med när han är utrikesminister. Han har faktiskt uttalat sig ganska skarpt gentemot den här ryska offensiven i Georgien. Och det är bra att han har gjort. Och svaret kommer nu att olycklig och osaklig har då ambassaden, den ryska i Stockholm, sagt om vad Carl Bildt tyckte om Ryssland. För Bildt, han hade nämligen jämfört Ryssland med Nazityskland. Så nu säger ambassaden här, andre mannen, att Mikhail Skupov, att han förväntar oss att vi ska inta en lite mer konstruktiv hållning visavi Ryssland. Ja, så tänk att det här kalla kriget aldrig tar slut, aldrig går över på något sätt, va? Det är ganska lustigt det där. Ska vi ta byta ämne? Jag pratade här för några dagar sedan om att Dr. Hook brukade göra låtar som led som pastiche. De led som de var på låtsas liksom, inte på riktigt så där. Man kunde inte höra om det var en komedi eller inte, eller äkta bara sådär. Den här låten tänkte jag då speciellt. Dr. Hook and the Medicine Show, och en låt. Nej, men nej. Vänta, ska vi se. Man kan alltså inte lita på datorn alltid. Här har vi. Jo, här är det. Ja, det är otroligt. Det är liksom bilderna på framsidan. Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we loved everywhere we go. That sounds like Jag vet inte, den här låten jag tänkte på, det var en annan där. Här ringer en tjej och mamman svarar och så vidare. Men det får vi ta en annan gång. Då tror du Hucken med sin show i alla fall på FMM när klockan är 8:02. Beautiful. Beautiful. Det är intressant det här, för att Dagens Nyheter sökte då Carl Bildt för att få en kommentar till Rysslands kommentar och vad Carl Bildt tyckte. Och de fick inte tag i honom, och det hände ibland. Och då fick de gå till Carl Bildts blogg. Och dit får liksom alla gå som vill veta vad Carl Bildt tycker. Det är ganska intressant vad det här internet har förändrat saker och ting. För att nu är det inte bara så att någon utvald journalist på den finaste tidningen då kan få en kommentar och sen möjsla genom sitt eget filter och skicka ut. Utan nu kan då alla som är intresserade gå direkt till munnen på hästen, Carl Bildt, källan, och få reda på vad han tycker. Där har verkligen internet förändrat någonting. Vi blir alla lika goda journalister som den här Tove Nandorf på DN som skrev storyn i Dagens DN. Alltså det är verkligen intressant. Internet har verkligen plattat ut jorden, som vissa säger, och förändrat saker och ting. Ansvarig utgivare för denna sändning Föreningen Musik och Media. Och man kan gå till vår hemsida musikochmedia.com. Eller så kan man då e-posta till mig radiolars@musikochmedia.com. Eller man kan gå till min hemsida. Jag sitter och arbetar för fullt med att lägga upp gamla SBC-program där och skriver och lägger upp och tankar och håller på och skopar allt vad det är. radiolars.com går man till då. Och nu lämnar vi över till Radio Rörstrand. Det går väl lite så för dem att komma igång. De kommer igång efter någon minut. Hoppas det går bättre idag. Från Philadelphia kyrkan på 95,3 MHz. Hej då. God morgon, god morgon, god morgon, god morgon. Det här är Föreningen Musik och Media. Och vi sänder då hör på måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar. Klockan 08.00 till 09.00. Och sen på söndagar, morgonkoppen mellan 09.00 och 11.00. Då med Thomas. Vardagen är det här med Lasse. Föreningen Musik och Media i Stockholm. En minut över 8 klockan denna fredag morgon. Jag hade en sådär 10 grader varmt utanför fönstret i morse. Den 29 augusti 2008.
FMM Stockholm.
Vi ska snart börja dagens rundradioutkastning. Friskt och blåsigt har det varit här med ganska mycket vind och det var det sista jag såg när jag tittade på inspelningen av Barack Obamas tal efter hans stora klang- och jubelföreställning på partikonventet i Denver. Så vandrade han runt på scenen och sen så vandrade han runt med sin familj bakifrån scenen och ut mot publiken, och då blåste det liksom i håret tjusigt på dem. Inte så mycket på honom, men på tanten hans och på flickorna hans. Och det var ju så att de hade säkert en stor fläkt stående där på scenen. För att det liksom skulle blåsa så här tjusigt i håret då när de gick ut mot publiken. Det är väldigt snyggt regisserat det här Democrats Party Convention borta i Denver, Colorado. Verkligen, man blir imponerad alltså. Det är jättesnyggt. Men det var ett väldigt bra tal han höll, och innan dess var det Al Gore som höll sitt tal, som också var ganska bra. Och det var en hel del musik också. Stevie Wonder körde Signs He'll Deliver Them Yours. Och känna, ja, vem var det mer? Jag kommer inte ihåg när alla som körde sina låtar där. Det var verkligen snyggt och härlig stämning och bra flyt och jättebra show alltså borta i Amerika. Det säger sig inte så mycket om politiken, men det pratar de också lite grann om. Även vår egen Mona Sahlin är just nu där över för att försöka lära sig lite om det här med fläktar och som är kanske inte riktigt det, men hon kollar in lite granna.
I nyheterna om en liten stund, regeringen sänker inte pressstödet och oron är Svensk Kassaservice nu stänger ännu fler kontor. Mer om det här i nyheterna om en liten stund.
Mikael Berglund står för nyheterna denna morgon när klockan är 8:04 och vi ska väl ta och spela lite passande musik här för att komma igång så här på morgonen. Alltså det var, jag är fortfarande uppfylld av att titta på Party Convention alltså. Och så satt jag och funderade på, är det så att Mona Sahlin ska försöka träffa Obama så här lite grann när hon är ändå över där? Men så kom jag på att jag har hört här ett rykte att hon kan inte engelska så bra. Jag vet inte hur sant det är, men det sägs i alla fall att hon inte behärskar det språket så väl, så att det kanske är lite svårt. How do you? Så där blir lite krångligt. Men hur ska hon då kunna bli statsminister? Det återstår att se, jag vet inte. Men hon ligger över i mätningarna nu.
Regeringen sänker inte pressstödet och oron är Svensk Kassaservice stänger ännu fler kontor. Det här är radions nyheter. Under natten kunde polisen gripa två män födda 86 och 83 för skottlossning över Kalix. Igår kväll fick polisen flera samtal om att två män avlossade skott i luften med hagelgevär i samhället. Inga människor kom till skada. Vid midnatt greps det två i och utanför en lägenhet. De är nu misstänkta för bland annat vapenbrott. Två personer skadades natt vid ett knivbråk i Hallstahammar. En 16-åring och en 20-åring kom i bråk och detta slutade med att knivhugga varandra. De båda männen fick föras med ambulans till sjukhus. Skadorna bedöms dock inte som livshotande. Männen som är bekant med varandra är tidigare kända av polisen. Regeringen genomför inte det kontroversiella förslaget om kraftigt sänkt presstöd till Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet. Istället ska en prövning ske i EU-kommissionen utifrån 2006 års presstödsnivåer. Det skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på Svenska Dagbladets debattsida idag. I praktiken innebär det att presstödet till en medelstor landsortstidning höjs från 15,3 till 16,3 miljoner kronor. Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet får 60,9 miljoner kronor jämfört med 17 miljoner som var regeringens tidigare förslag. Idag så stängs ytterligare ett hundratal av Svensk Kassaservicekontor runt om i Sverige och i rask takt läggs det ena efter det andra kontoret ner. För att råda bort på oron om att det skulle bli besvärligare att utföra bankärenden än nu ska Post- och telestyrelsen gå ut med en kampanj där man informerar om alternativa sätt att sköta sina bankärenden. Radions nyheter med Mikael Berglund.
Varje morgon här på FMM Stockholm, föreningen musik och media .com om man vill kolla in hemsidan. Edison Lighthouse, Love Grows på FMM med Lasse. Och Mona då tyckte där borta i Amerika att vad konstigt vad mycket de fokuserar på familjen. Det vore jättekonstigt om vi gjorde det. Så tänk om jag skulle ha Bosse med mig upp på scen. Och det tyckte de var en väldigt underlig idé. Bosse snubben hänses då. Men det är ju intressant här, för det berättar ju en hel del om den stora skillnaden i bara inte amerikansk och svensk politik, utan även i hur samhällsklimatet är rent offentligt. Och problemformuleringskomplexet i det offentliga samtalet inte berör familjen lika mycket som det gör Amerika. Där familjen fortfarande anses vara en av de absolut viktigaste byggstenarna i hela samhället. Och det tyckte Mona var konstigt. Kan man ha familjen uppe på scenen? Så det är faktiskt en väldigt stor skillnad mellan svensk och amerikansk politik, men framförallt svenskt och amerikansk samhälle. Och med amerikanska ögon sett, när man befinner sig där borta och tittar tillbaka då till Europa, så tycker man att det är liksom ekon ifrån 30-talets hårda socialistiska idéer då, där staten var det viktiga och familjen och individen skulle nedvärderas, så allt var liksom i samhällets och statens tjänst, och det beskrev de där uppe exakt hur det då skulle göras. Det är så man ser på det där borta från Amerika när man ser den här flykten från familjen som finns i Europa. Ni kommer ihåg P1, de hade några väldigt konstiga program nyligen om hur familjen minsann var det värsta som hade hänt mänskligheten. Hur den borde utrotas direkt, sades det indirekt mellan raderna i något programserie de hade. Kolla in på P1s hemsida, får ni se om familjen. Det är helt konstigt alltså. Like a Bridge Over Troubled Water och Simon Garfunkel på FMM i Stockholm med Ringlas Lundemann. Klockan är 18 minuter över 8 denna fina faktiskt augusti fredag morgon. Jag tittar ut nu, men det är ju helt mulet alltså. Det finns ingen tillstymmelse till sol som ska spricka igenom där. Vad har vi kommit fram till? 29 just det, augusti 2008. Och då var det så här att jag sa just att i Amerika så tittar man med oro tillbaka och förundras över det här Europa som liksom fortfarande har spår av socialismens hårda politik och samhällssyn, för att inte tala om människosyn. Och då menar jag självklart också nationalsocialismen, alltså nazismen, tillsammans med kommunismen. För där bort ifrån Amerika så ser man inte så stor skillnad på de två. Man har svårt att fatta vad som egentligen, va? Har de på tjafsa? Det är ungefär samma sak. Där var de på. Och det är inte den uppfattning vi har i Sverige, eftersom ja, det berodde väl helt enkelt på att kommunismen segrade, kan man säga. Hade det varit tvärtom, alltså hade Hitler vunnit och kommunismen förlorat, då hade, liksom, då hade vi idag suttit och pratat om hur hemskt det var med Gulag och utrotningslägerna i Sovjet, och det hade inte pratat så mycket om vad som hände i Tyskland. Det hade liksom precis varit tvärtom då, va? Och det hade varit, jag menar, en sån som Lars Ohly då, som kan säga jag var ju kommunist här liksom, eller är det. Det hade liksom kunnat vara, jag var ju nazist, och det hade det varit istället. Det hade, så hade det varit. Och det är viktigt att påminna sig om, då och då, om det. Och just de två ideologierna är ganska lika varann. Är man intresserad av politik lite djupare och ideologi och lite sånt där, så kan man hitta skillnader. Men ungefär som att diskutera skillnaderna mellan Lenin och Stalin. Det är också intressant, men det är egentligen frågan om nyansskillnader och någonting som är dumt att haka upp sig på. Så de här sakerna syns tydligare med ett amerikanskt perspektiv, där man kan se Europa på lite längre håll och se de skillnaderna. Och allt detta då för att saker som moral och människovärde och de mjuka, varma, mänskliga värdena och familjen, det är saker som är betydligt mer i fokus i den amerikanska både politiken och vardagen. Men det får ni inte höra berättas i svenska media. Där säger man ingenting sånt. Därför att där ska man ha ett helt annat manus att gå efter. Raindrops are falling on my head. Och när den här låten rullar på, ja, det kom det lite sol. Inte så där som en skarp sol från en blå himmel där bakom, utan nej, 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 liksom molnen blev tunnare och tunnare. Det kom liksom lite solljus där som lyste fram, men det är borta nu igen. Det växlar så här, växlande solighet alltså, med andra ord. Det kanske kan se ut som det skulle kunna bli möjligen någon liten regnskvänk också, men det vet jag inte. Det får vi höra och se. Mikael Odelberg, som avgick som försvarsminister här när Bofors inte, nej, jag vet inte hur det var, men kanske inte hade att göra med något sånt. Han skrev för ett tag sedan angående FRA-debatten på DNs hemsida. Och jag tänkte ta och citera lite grann i den. Det är ganska intressant, för att han har då en annan vinkling på den här FRA-debatten helt och hållet, och ser lite andra saker. Jag klipper lite ur hans debattinlägg här. Verksamheten handlar alltså på ren svenska om spioneri mot utlandet, eftersom den inte rör inhemska förhållanden, inte inriktar sig på enskilda personer och inte syftar till att beivra brott, så kan man inte heller lägga brottsmisstanke till grund för verksamheten. En viktig poäng med den nya lagstiftningen är tvärtom att den uttryckligen förbjuder försvarsunderrättsverksamheten att någonsin befatta sig med det som är polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. Och denna tydliga rågång mellan försvarsunderrättelseverksamhet och polisiär verksamhet är helt central ur integritetssynpunkt. Ja, det är alltså Mikael Odelberg som skrev på DN Debatt i den här frågan nyligen. Jag ska klippa vidare här. Själv har jag aldrig kunnat se spioneri mot utlandet som ens ett potentiellt hot mot min personliga integritet. I min värld är det istället myndigheternas kontroll av medborgarna och polisiär övervakning av dem som kan konstituera integritetsproblem. Och jag klipper vidare. Inför lagrådsremissen påpekade Säkerhetspolisen att en konsekvens av förslaget är därför att Säpo förlorar en väsentlig källa för informationsinhämtning genom FRAs kompetens. Ja, precis så är det, säger Mikael Odenberg alltså i sin artikel i Idén, som jag citerar valda delar ur här. Ja, men det är intressant att han vinklar hela debatten från en annan synpunkt som inte har funnits så mycket. Han skrev också här att jag ska se om jag hittar det. Alltså, den som tror att det här handlar om att spana på medborgare har inte fattat någonting, skriver han ungefär. Och han har ju helt rätt där. Den här hysteriska ifrådebatten är verkligen konstig, och det finns alltså dolda agender här med man har undrat lite vad det är de har varit ute efter egentligen. Folk som har velat ha fram andra saker men inte kunnat säga det. Han avslutar sin debattartikel: Sverige har bedrivit signalspaning i 60 år. Nu har vi fått en teknikneutral lagstiftning på ett område som tidigare varit i stort sett oreglerat. Och därmed har riksdagen inte bara slagit vakt om vitala svenska säkerhetsintressen och vårt nationella oberoende, utan också om rättssäkerheten. Ja, där håller jag med honom. Mikael Odenberg, före detta försvarsminister, skrev alltså detta i DN Debatt nyligen. Klockan. Vi har nu fredag den 29 augusti 2008. God morgon, heter Lasse Lundberg på Föreningen Musik och Media i Stockholm. Och vi sänder då vardagar 08 och söndagar 09. Får vi lite sovmorgon där. Yellow River med Christy från 1970 var den där låten kom. Och Somebody's Been Sleeping in My Bed, nästa låt på FMM för dig. Jag har ju fastnat på DNs hemsida här, så jag kommer till oss. Det är så jobbigt att logga ur och logga in på någon annan, det tar sån tid. Men jag blev intresserad för att de har nämligen presenterat en undersökning från Synovate som har gått ut och intervjuat då 1706 personer. Utav dem så var det alltså 18,9 som var osäkra.
Osäkra vad då?
Frågan är ängsligt här vid radioapparaterna. Jo, man har alltså gjort en utfrågningen, vad skulle du rösta på när det var val idag ungefär? Och då visar det sig att alliansen har tappat ordentligt, och vad ska vi kalla det nu för? Röda blocket har gått upp ganska mycket. Socialdemokraterna ensamma får 45,4%. Och det är en uppgång från 43,9 då i juni. Och jag ska bara stanna datorn där. Miljöpartiet, de går också upp lite granna. 0,2 procentenheter från 5,6 till 5,8 just nu. Vänsterpartiet dock går ner lite grann. De hade ju 6,2 i juni och ligger nu på 5,3. Ganska stor nedgång faktiskt. Lars Ohly kanske skulle tänka på den här fläkt på scenen som Obama hade. Nej, jag vet inte. Men ibland allianspartierna då. Då är det alltså så att Kristdemokraterna var de som ligger sämst till, för de hamnar då faktiskt under spärren här, 4% spärren. Och det innebär ju att hela alliansen ramlar ju bara därför, skulle man kunna säga. Moderaterna är störst som vanligt förstås, de får ju 22,4%. Centerpartiet då 6,2%, och det är ju samma som de hade i förra mätningen. Folkpartiet har gått upp en aning då från 6,4 till 6,8 sen i juni. Och man kan ju fundera här vad det beror på. Det gör man i DN också, så det behöver inte jag relatera till. Men det sägs att soffliggarna, de är liksom dubbelt så många bland Moderaterna som Socialdemokraterna här. Jag vet inte. Det är lite svårt att mäta, men det är ju ganska intressant, för att ofta är det ju soffliggare som avgör valet. Och jag funderar lite på hur mycket det kan betyda i det amerikanska valet, för det var ju väldigt många bland Democrats, 18 miljoner var det väl, eller vad var det, som i primärvalen som ville att, eller var det 8 miljoner blir det kanske, som ville att Hillary Clinton skulle vara kandidat till presidentposten här. Och så blev det Barack Obama istället i deras parti. Och då kan man undra hur många av dem som är sura på det och som då kommer att stanna hemma och bli soffliggare i Amerika och därmed kanske avgöra valet till John McCains fördel. Det är lite svårt att säga om, men man kan ju fundera på att det var kanske en sån del. Och nu har ju Hillary Clinton och hennes man då gjort sitt bästa för att få folk att rösta på Obama. De har verkligen stött honom med det här konventet. Men när det gäller den här, alltså det här partikonventet i Denver är ju inte bara en show, vilket man kan lockas att tro, utan det är faktiskt formellt ett partikonvent också med omröstningar och så vidare. Och när det var en omröstning om vem som nu skulle bli kandidat, skulle det bli Hillary Clinton eller skulle det bli Barack Obama? För det måste man ju formellt faktiskt rösta fram, det är liksom det som är meningen egentligen. Men då var det så att Hillary Clintons supportrar hölls till en borta på något hotell och fick fjärrösta därifrån. Så jag vet inte om man var orolig för att det skulle bli någon sån här massa Hillary Clinton-skyltar som kom upp ibland de där entusiasterna nere på planen där. Om den närmast kuppartad grejen, om de liksom skulle stödja henne gentemot Obama. Så jag vet inte, det där är ingenting som svenska medier vill berätta så mycket om givetvis, men och det har bara syns lite grann av sådana grejer i amerikanska medier här, men det är en intressant liten tankeställare. Kanske bäst att påpeka också att det här primärvalsspektaklet då som partierna har i Amerika, det är alltså utanför det officiella lagstiftade valsystemet. Där har man alltså ett presidentval i höst i november och det är faktiskt bara 67 dagar dit. Svårt, det är verkligen svårt att fatta. Men de här primärvalen och partikonventen, det är alltså privata interna uppgörelser inom partierna, ungefär som när våra svenska riksdagspartier bestämmer att de har en ny partiledare. Så det sker för det första inte mellan medlemmarna och så vidare i en öppen process, utan det sker i slutna rum där med verkställande utskottet och huvuden rullar. Men i Amerika så sker det alltså mer för öppen ridå. Men det alltså ska inte förväxlas med det officiella amerikanska valsystemet som är något annat. Det är ett presidentval i höst. Och det här med primärvalen är alltså partiernas interna uppgörelser om vem som ska bli kandidaten till presidentvalet. Och det är därför man dels kan ha olika regler, olika partier och olika delstater, och dels också kan ändra de här sakerna. Och det har ju varit lite frågetecken fram och tillbaka vilka regler som ska gälla. Demokratiska partiet har satt upp regler om hur det här primärvalet ska gå till. Man ska börja i Iowa, man ska gå vidare från stat till stat och sådär. Och då så har några stater, det var Florida och mer stat, som hoppade på före och körde sitt primärval innan det var bestämt gemensamt när det skulle ske. Och det gjorde man för att få mera medieuppmärksamhet och så vidare. Men det här innebar ju då att då tyckte många av demokraterna, men vänta nu, vi har ju ett schema för när privatvalet ska ske. Det här är orättvist mot våra kandidater då, för det var många kandidater ibland som inte har hunnit kampanja i till exempel Florida, och jag kommer inte ihåg om det var Michigan också, det var några andra stater. Så då tycker vissa att det är inte rättvist då när vi inte har hunnit förbereda oss av kampanja där, att ni ska gå och rösta plötsligt i den här staten. Och så tycker andra, men här är ju vanliga gräsrötterna gått ut och röstat, det måste vi räkna, tycker andra då. Ja, men det är ju reglerna som ska gälla, säger de första, vi kan inte ändra reglerna under gång här, det faller ju alltihop. Ja, men nu har ju folk gått ut och röstat och så håller på så där inom demokratiska partiet, och det har inneburit att man gjorde någon kompromiss här, att halva röststyrkan då, röstantalet, skulle räknas. Och sådär. Så det har varit lite sånt där fram och tillbaka inom demokratiska partiet i Amerika. Och det har väl varit att man har tryckt ner de som har varit entusiaster för Hillary Clinton. Men det var ju ett annat kort i leken här. Det var ju nämligen så att det var ju ganska nyligen, bara i förra veckan var det väl, som det beslutades vem Barack Obama skulle ha till vicepresidentkandidat. För om han hade velat ha Hillary Clinton, man kan tänka sig att han ville det, men hon sa nej, men det har jag mycket svårt att tro, utan förmodligen var det att han inte ville det. Men om han hade velat det, ha Hillary Clinton som kandidat, då hade mycket av det här bråket liksom bara försvunnit, för då hade ju bägge två varit på samma röstsedel i höst, även om han hade varit nummer ett och hon nummer två, men i alla fall bägge två hade varit med då. Och då hade mycket av det här bara försvunnit undan. Men nu valde han ju inte henne som vicepresidentkandidat. Och därför så kan man anta att det finns lite ont blod kvar där. Och då kan man alltså anta att en del kanske av demokraterna stannar hemma ifrån valet också. Och då kan det då gynna John McCain. Jag tror få av dem går så långt att de röstar på John McCain som får en protest. Det tror jag det händer. Det är kanske någon som gör säkert. Men jag tror den delen är ganska liten. Ja, så där rullar det på där bort i Amerika. Och som tur är så är vår egen Mona Sahlin då där och kolla läget för att kunna ha fullt grepp om vad det är som kommer att hända så småningom. Ja, jag undrar om man ska ta en sån där äldre liten låt här. Jag väntar på att datorn ska komma igång här. Lay a little lovin' on me. Oj, Robin McNamara på Föreningen Musik och Media i Stockholm. Men klockan är 19 minuter i 9 och denna augusti morgon. Lena Lavin on me på Fredrik Musik och Media i Stockholm. Ja, men god morgon, god morgon. Vi hade lite sol nyss, men nu är det riktigt tunga mulan av moln här. Men jag har en nyhet att berätta, nämligen att John McCain också har bestämt sig för vem som ska bli hans pick till ticketen för presidentvalskampanjen, alltså vem som ska bli vicepresidentkandidat. Men det är inte avslöjat än, så att vi får väl vänta med det. Men han skulle faktiskt avslöja det idag, amerikansk tid. Fredag är ju... Ja, det blir lite på man ser det. I Kalifornien har det inte skett än, men på östkusten har det skett. Klockan är... Nu ska vi se. Den är väl 11:45 på natten då i Kalifornien, var just nu klockan. Och den är... Alltså igår då, på torsdagen. Men den är fredag nu i New York. Den är 14:45 på natten då, va? Så att det är väl lite för tidigt i honom, var han ännu är, att gå ut och berätta vem som ska bli hans presidentvals... kandidat här. Men det kommer säkert att komma under dagen, så det blir lite spännande. En del tips här på Mitt Romney, som också var med i racet här och förlorade mot John McCain tidigare. Men det finns ju andra kandidater också. Ska vi plocka bär? Frågar Ann-Kristin. Ja, vad gör väl du då?
Ska vi plocka körsbär i min trädgård, du och jag?
Ann-Kristin Bernstein, ska vi plocka körsbär på FMM i Stockholm med din ängel Elsa Lundberg, 13 minuter i 9 i klockan där. Där tog den slut. Det är ju så här att det är alltid bra att synas i TV, och inte för mig kanske, men då har ju John McCain faktiskt legat över Barack Obama i de här mätningarna nyligen. Det finns ju flera olika mätningar, det går upp och ner och sådär. De ligger ganska nära varandra, gjort så i väldigt länge. Men självklart nu efter den här stora partikonventet i Colorado, så har ju Barack Obama gått upp 48% mot John McCains 42. Men sen kom ju konventet i, ja nu har jag glömt bort var de skulle hålla det någonstans, Republicans, men det kommer nästa vecka. Och då kommer ju förmodligen John McCain öka lite, för att det är alltid bra att få tv-tid och såna här saker. Men Barack Obama är favoriten, och jag tror väl att han kommer vinna. Han är nog den som förmodligen kommer vinna. Men ändå så kommer John McCain gå upp lite efter det här konventet, och mycket kan ju hända på de här 67 dagarna, eller 66 är det väl nu, som är kvar till det stora valet där borta. Och det påverkar oss en hel del. Det sägs ju att när Amerikas ekonomi får en förkylning, nej tvärtom, när de får hosta där i Amerika, så får vi en förkylning. Det är något sån här, och min ekonomi får influensa. Vi är väldigt beroende av den amerikanska ekonomin, eftersom man jobbar så mycket hårdare där. Jag har ju varit där. Det är liksom mindre semester, och det är längre arbetstider och kortare raster, och många jobbar flera jobb. Och det här bland annat gör att den amerikanska ekonomin går på högre varv, plus att man har en väldigt dynamisk ekonomi med många olika företag hit och dit och saker som händer. Så ett mycket snabbt vibrerande samhälle ur ekonomisk synpunkt, vilket också gör att man förbrukar mycket mer energi givetvis. Och när man pratar om att USA ligger illa till när det gäller växthusgasutsläpp och sånt där, så har ju det faktiskt att göra med att man också är en stark ekonomi som också drar resten av världens ekonomier med sig. Det ska man komma ihåg. Vi tjänar alltså på att de jobbar så hårt där, och att de släpper ut så mycket växthusgaser, så att vi slipper göra själva. Så det hänger ihop. Och det visar sig självklart vara en stor nackdel för världens klimat att gå på så här högt varv. Och det var någonting självklart som Al Gore tog upp i sitt tal, som han också höll igår före Barack Obama höll sitt. Och alltså jag skulle kunna sätta här en slant på att Al Gore då förmodligen kommer att få någon viktig post i den administration som Barack Obama med stor sannolikhet kommer att dra igång då i början på nästa år. Miljöminister ungefär, någonting i den stilen. Kanske ett nytt departement för miljöfrågor. Det är väl inte omöjligt att det blir någonting sånt helt enkelt. Ja, helt klart är det inte, men det är en sån sak man skulle kunna gissa på. Så det är intressant. Ja, Vad händer nu då? Nu ska vi se, vad det här för låt? Way of Life? Nej, Sun Tower kan inte med. Vi tar en svensk låt till. Bra vibrationer, för det var det inte när det skedde ett mycket pinsamt misstag som jag ska berätta om lite senare här. Påminner mig om min gamla bil, alltså när man körde den, då skakade den ordentligt sådär. Men det var bra vibrationer trots att den höll på att ramla sönder. Kiki Danielsson satte det till musik. God morgon, jag heter Lasse Lundberg, finns här på vardagmorgnarna. Och det är ju så här att stora media då, som har mycket pengar och tid att förbereda sig, de har ju tänkt så här att tänk när det dör någon stor person, då måste vi kunna berätta om den. Och vilken tid det tar att göra research och berätta om den människans liv och sånt där. Och folk kan ju gå dö väldigt plötsligt, alltså det har ju hänt förr, visar historien. Och då är det så att den som inte lär av historien är dömd att återuppleva den. Så att, för att göra lång historia kort, stora media, de gör alltså i ordning nyhetsstories som ska ligga färdiga om någon stor person dör. Och då i den nyhetsstoryn så berättar man liksom vad den har levt för liv och stora saker den personen har åstadkommit och öden och konflikter och motgångar och övervinnande av det och så vidare, uppväxt, allt vad det kan vara. Man har alltså sådana stories liggande, kanske inte just om mig va, men om viktiga personer. Och det här brukar man liksom, det är väldigt, så får man inte prata om, för det är lite pinsamt förstås. Och ja, när jag jobbade som tekniker då på Radiohuset, så fick man ju inte berätta vem man hade spelat in då. Man hade liksom, ibland gjorde man program liksom så här som skulle ligga färdiga, eller bitar till program, de är inte helt färdiga. Och då fick man inte berätta vem man hade spelat in dem, så det tänker jag inte göra. Men så här gör alla stora nyhetsorganisationer, medieorganisationer. Och nu har det hänt det som alla är livrädda för. Att Bloomberg Television har jag talas om. Det är alltså en stor mediekoncern borta i New York. Och det är faktiskt igångdraget av Bloomberg, som var borgmästare alldeles nyligen, en miljardär där borta i New York. Han är så rik så att han tog faktiskt ingen lön som borgmästare. Han tog $1 om året i lön. Men han startade det här Bloomberg, som i första hand bevakar finansindustrin i Amerika och storföretagen och så vidare. Och då har man ju såna här stories liggande färdiga om någon stor person dör. Bland annat då om en person som heter Steve Jobs, som är alltså den som drog igång Apple Computers och hela det, och som är verkligen ledande där, drivande där. Och så händer det som inte får hända. Nu råkade någon trycka på fel knapp eller vad det var, så att den här storyn om när Steve Jobs då har gått bort, den skickades ut till alla Bloombergs affiliates och prenumeranter så att säga. 2500 ord hade man skrivit om Steve Jobs uppväxt och liv, och det var bara liksom hål för där man skulle plocka in hur gammal han var när han dog och vad han dog av. Det var det man skulle skriva in på slutet där när dödsbudet hade kommit. Men den här storyn gick ut, och då kan man säga så här att han Uggla där sjöng någon låt, eller varför ska man ta livet av oss när man inte får snacket efteråt, och vad ska det stå på min gravsten? Det är klart att det kan vara kul på sätt och vis att få läsa vad som kommer att skrivas om en när man dör. Det är klart att det här kanske blir en del i storyn då, att det har läckt ut, men vore inte nästan roligare om man fick läsa det i förväg, så man kunde göra något deal med de här stora nyhetsorganisationerna? Kan inte jag få läsa minnen där? Jag skulle faktiskt tro att det är många, många personer som har gått till sina vänner, journalister. Kan inte jag få läsa vad ni ska skriva mig när jag dör? Så jag ska gärna vilja. Och kanske dessutom ha lite input på det. Jag vet inte. Mycket pinsamt i alla fall för Bloomberg, som lyckades göra fel och skicka ut storyn om Steve Jobs liv nu när han har dött, vilket han alltså inte har gjort. Vi dementerar det här undertryckligen. Steve Jobs lever. Men Bloomberg skickar ut hans obituary av misstag. Det är pinsamt värre alltså. Varför är det så pinsamt egentligen? Borde inte döden bara ses som en naturlig del av livet, och att man skriver då, det är alltid hyllningar man skriver. Det är därför journalister kanske gör det här förväg. Det är så kul att få skriva stories som är positiva för en gångs skull. Och hylla en människa som aldrig har varit så god och så ärlig och så moraliskt högstående som när den är död. It's gonna take a lot of love. Nicolette Larsson avslutar som vanligt denna dags rundradioutkastning när vi har en och en halv minut kvar till Radio Rörstrand här över på 95,3. Ansvarig utgivare, föreningen Musik och Media, och jag kan klippa lite vad de hade skrivit om honom. Steve Jobs, alltså citat: "Help make personal computers as easy to use as telephones. Change the way animated films are made. Persuaded consumers to tune into digital music and refashion the mobile phone." Slutcitat. Ja, det var ett litet klipp i de här fina lovsångerna som han skrev om Steve Jobs, som alltså lever. Ja, det var lite strul igår också för Radio Rörstrand att komma ut i sändning där. Jag tror jag vet vad felet är, men vi får hoppas att det går bättre idag, för klockan är strax 9 och Radio Rörstrand tar över fram till klockan 12 på 95,3 på internet över hela jorden. Och man kan gå in på min hemsida radiolars.com om man vill veta mer, och där kan man läsa mer om SBC också. Radiolars.com kan jag rekommendera.